på Spelsnack avsnitt 548. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå.
Och Amanda.
God dagens.
Amanda var så redo för att innan jag hann säga Olivers namn så såg jag att Amanda satte sig upp och bara säga, åh, det är min tur.
Ja, men du brukar ofta säga mig först.
Jag vet, jag tänkte, jag ville ändra lite på det. Men det var kul att se dig vara redo. Man säger, ja, alla är på alerten, let's go.
Jag gillar att varenda
väldigt
gång...
alerta.
Varenda gång, det händer liksom då och då. Inte så liksom sällan som vi får det till. Att du inte går med Amanda först. Och varenda gång blir det en talking point.
Jag vet, det är så himla enkelt att bara komma in på det. För att det är så att ni är lite på spänning så här. För att ni vet inte riktigt vad är det som har hänt. Någon bröt mönstret. Och så blir det så.
Ja.
Det är alltid du som bryter mönstret och...
Jag vet.
Så egentligen är det ju ett mönster.
Så att jag är ju beredd på att bryta mönstret, men det är inte ni. Så det är liksom det som är grejen.
Jag är beredd på att antingen vara först eller inte först. Varenda vecka.
Jag vet, men nu såg jag att Amanda gjorde sig redo och då bestämde jag mig för att...
Ja, okay. Men man måste ju vara beredd.
Ja, precis. Ja, det är bra.
Precis. Ja.
Vet du, en annan talking point vi alltid brukar köra? För att om två avsnitt så är det 550. Och då kommer jag säga, oh gud vad länge vi har hållit på med det här. Vem hade kunnat tro det när vi började för 13 år sedan?
13 år sedan, ja.
Nu behöver vi inte ta den diskussionen då, i och med att du redan har tagit upp
det. Jaha, det har jag glömt bort i två veckor. Tro mig.
Vi var barn, i princip.
Ja, vi var över 18, så tekniskt sett så var vi vuxna.
På pappret, ja.
Känner du jättevuxen barn. Nu då?
Eller lagliga vuxna, menar jag. Nej, alltså...
Lagliga barn.
Avsnittsnamnet, lagliga barn. Nej. Ska vi se...
Det är en riktigt obehaglig stämning.
Ja, jag tror inte Johan kommer... välja lagliga barn som avsnittsnamn.
Och han hörde förslaget och bara, oh, Oliver, my man.
Nu när vi har sagt lagliga barn typ 6 gånger så kommer det definitivt bli avsnittsnamnet.
Så vad var det med lagliga barn, Oliver?
Min kropp känner sig vuxen.
Du skulle säga att min kropp känner sig som ett lagligt barn.
Nej, men liksom alltså, saker gör ont som inte borde göra ont. Och,
typ dina vader när du har stått upp och spelat Beat Saber eller vad det nu var.
Ja, men ja, alltså gud. Och liksom, jag började jogga. Köpte joggingskor. Och svor på att jag skulle börja jogga för att... rätt som det är så är man 40 och då kommer liksom alla de här dåliga besluten man gjort. Verkligen... expandera. Så jag måste liksom börja komma i bättre form. Så jag var ute och sprang 3 gånger. Och det var i juni. Och sen har jag inte gjort någonting mer. Men det var inte det jag skulle ta upp. Det jag skulle ta upp var att jag fick ont i fötterna på ett sätt jag aldrig fått ont i fötterna förut. Vilket är... Ja, det var konstigt. Det var liksom... Konditionen är ju pess. Så att... Det gör ont i lungorna och liksom man får typ mjölksyra i låren och vaderna, men allt det där var jag liksom beredd på. Jag hade förberett mig på det, liksom det är normalt. Jag trodde inte skulle kännas som att jag gick på krossat glas också efter 10 minuter.
Några helt nya skor.
Helt nya skor, men alltså de mest värderade jävla skorna, alltså det känns som att gå på luft. Mm. Så jag tror att det är skorna som är problemet.
Ja, men alltså, om de sitter kanske lite tajtare på vissa ställen för de inte formas efter dina fötter så kan man få ont i fötterna.
Alltså in i Norden också.
Mm. Så att det räcker liksom, är de helt nya så, för du liksom, din fot kommer inte passa 100% i den skon även om de liksom då passar. Utan
nej,
du måste ju
givetvis
vänja dig in dig i dem. Så att det kan vara det.
Men jag får ont i fötterna varenda gång jag köper nya skor. Det här var någonting annat. Alltså, det här var liksom...
Men hur ofta brukar du springa i dina nya skor?
Nej, inte ofta.
Jag tror vi har löst
det. Alltså, det var som att mina fötter bara, alltså, du använder oss. Sluta. Vad är detta för någonting? Vi har inte liksom, ska man säga, motionerat sen du var 16. Sluta upp med det här. Så ja, kroppen känns gammal.
Mm, men det räcker, alltså du behöver inte börja springa, du kan också promenera längre sträckor och sen börja springa efter ett tag.
Ja.
Gå i rask takt.
Eller som jag har föreslagit, att man kör jogga och gåintervaller, till exempel att man då går i en minut och joggar i en minut. Eller liknande.
Ja, men det var det jag gjorde. Jag kan inte bara jogga, då dör jag.
Nej, men det är ett väldigt bra sätt att vänja kroppen också. Samtidigt som man bygger upp en grundkondition liksom.
Alltså det är alltid jobbigast att springa i början. Alltså även jag som springer ändå relativt ofta, om jag skulle typ sluta springa på en eller två månader och sen ska jag springa igen, alltså då skulle min kropp också bara, fuck you, vad håller du på med?
Vad är det här?
Vilket jävla svin du är.
Ja, men alltså, allting handlar ju också om vad kroppen är van vid. Jag menar, jag tränar ju ungefär 6 dagar i veckan och ändå är det ju liksom så att skulle jag gå ut och försöka springa runt sjön så skulle ju mina höfter dö totalt. Och framförallt så skulle jag låta som Darth Vader i en månad efteråt.
Jimmy, I am your mother.
What the fuck? Jag hade en annan rolig grej som hände mig under veckan. Jag hamnade i en situation där jag behövde göra ett personlighetstest.
Vad innebär det?
Jag fick göra 2 olika personlighetstester. Alltså det är inget allvarligt. Men jag kan inte prata om det.
Ja, men vilken situation?
Nej, men jag behövde göra personlighetstest.
Okay, alltså, nu får du säga, jag hamnade i en situation där jag behövde göra ett personlighetstest. Nu blev jag nyfiken, liksom, vilken situation kräver...
Det var inget att man... psykologbesök.
Nej, det var inget psykologbesök. Jag kan inte säga det, jag kan säga det till dig sen, Oliver.
Jag kan säga det
sen också i podden senare, men inte i det här avsnittet. Jag hamnade i en situation där jag behövde ett personlighetstest, så det var typ 2 grejer. Så första var typ på 15 minuter där man skulle liksom säga att du får 4 påståenden och så skulle du säga det här är du som du stämmer överens med dig mest och det här stämmer överens med dig minst. Och det kan typ vara så här, ja, jag är begåvad, jag är noggrann, jag är lätt att ha att göra med. Nej, och sen typ jag är samarbetsvillig. Och så skulle du välja ett av dem som stämmer överens mest och ett av dem som stämmer överens minst. Och sen var det andra personlighetstestet var typ så här att jag har lätt att förstå mig på andra människor och sätta in det i situation. Hur tycker du det stämmer överens på dig på den här skalan? Och då var det så här, det stämmer helt överens till det stämmer inte alls. Liksom. Och det roligaste var att så blir man liksom graderad och man jämför liksom med snittet hur det är med alla andra. Och så är det så här, det är på en 100% skala. Och så fanns det en kategori som hette optimism. Kan du gissa hur optimistisk jag är, Oliver?
Ja, du är inte särskilt optimistisk.
Jag fick 11% på 100-gradig skala.
Ja, men jag hade fått något sånt också. Jag är grymt pessimistisk.
Alltså, men det är lite så här typ att man känner sig så optimistisk liksom rent allmänt. Jag är så här, men jag är ju inte en... Alltså jag känner mig inte som en person som inte liksom är glad eller ett sånt.
Nej, liksom att... okej. Det är skillnad på att inte vara optimistisk och att vara pessimistisk. Jag kanske inte är så jävla pessimistisk som jag fick det låta som nu. Men liksom...
jag är ju tydligen det.
Ja, okej. Jag vet inte, men alltså är det så här att när du tänker på framtiden, liksom ser du på framtiden som någonting läskigt och värdelöst, liksom att det kommer bara gå ut för? Eller ser du liksom ljus?
Kan man inte vara en glad pessimist?
Jag kan säga så här. Jag tror att det mesta brukar lösa sig, men just nu ser det inte så bra ut, om man säger så.
Alltså, grejen är att det låter ju liksom som motsatser, men jag tänker ju lite som att man kan ju vara en social introvert person.
Mm.
Det är ju bara det att ofta när man är introvert så kanske man inte drar sig till sociala sammanhang och kanske inte socialiserar sig jättemycket. Ofta går det lite hand i hand, men alltså, jag tycker det är kul att vara social liksom, i sammanhang som jag tycker är trevliga. Som i helgen var jag iväg på Retroresan Meetup. Det är liksom 65 pers på ett och samma ställe. Jag hade jätteroligt, men jag måste också gå runt och ta lite pauser här och där. Så att jag får vara lite i fred och ladda upp. Ta en liten eftermiddagslur, gå ut lite i skogen, pilla naveludd på min egen vrå.
Ja, alltså som jag ser det, jag har en social stamina meter. som
ja, det är så det fungerar, mer
sakta
eller mindre
dräneras. Liksom, det spelar ingen roll hur roligt jag har. Liksom, det är typ som när man har besök av en kompis i liksom några dagar. Och det är typ att men det här är skitkul och jag ser fram emot det väldigt länge. Men när de åker hem så är det typ rätt skönt ändå. Det är liksom, alltså nu kan jag bara återgå till att bara ta det lugnt. Jag behöver liksom inte tänka på att underhålla någon eller att liksom att allting ska vara trivsamt. Liksom. Alltså det är nej. Så jag är rätt social och jag skulle inte säga att jag är en blyg person. Jag har lätt liksom att få kontakt med folk. Men det är verkligen liksom att jag trivs jävligt bra helt själv.
Sen är det ju så också att när man är i sociala sammanhang så går man ju också in i en roll. Och om man är introvert så har man kanske behövt lära sig lite mer att vara en bra skådespelare. För de dagarna som en sociala batteri är lågt så kanske det är svårare liksom att automatiskt vara på topp liksom och vara liksom utåtriktad och försöka tillfredsställa alla runt omkring sig så att säga.
Mm.
Så det är ju liksom lite knivigt det där.
Men man då är liksom...
jag tror att många missuppfattar ju liksom hela den här introvert och osocial biten. För att man kan faktiskt vara både social och introvert. Bara det att det är lite knivigare att vara det. Fick faktiskt en väldigt trevlig komplimang eller kommentar eller man ska säga på deras resan meetup. Där det var en person som hade hört mig prata om att vara introvert och kände jättemycket igen sig. Och jag tyckte att det liksom var en aha-upplevelse. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att folk liksom ska få känna det. Att det är liksom inte fel att vara introvert. Det säljs väldigt mycket in som att det är liksom den mer negativa saken att vara. Det är liksom någonting som är inbyggt och man kan jobba upp liksom mer motståndskraft. Sen är det vissa perioder där det är svårare att vara introvert. I synnerhet om det händer någonting som är jobbigt. För att då behöver man liksom dra sig undan väldigt mycket. Men det är ju samma sak för de som är extroverta. Ofta kanske när de tycker att det är jobbigt så kanske de söker sig till sociala sammanhang. För att liksom kanske då stävja ensamheten. Eller man liksom känner att man kanske behöver ha mer support då helt enkelt. Alla hanterar ju situationen på väldigt olika sätt. Jag vet att en kollega blev lite upprörd på mig en gång när jag sa att introverta personer är lite bättre på att liksom skådespela i sociala sammanhang, för att hon tog det liksom som att vi aldrig oss själva, liksom, bara att de inte har fått lära känna oss som är introverta, då, mig och min jätteintroverta kollega då, som vi framförallt pratar om. Men det är liksom inte det jag menar. Vi är oss själva, det är bara det att vi måste liksom skruva upp det lite granna. Så att inte vi är såna som vi är när vi liksom sitter i soffan och pillar navelud liksom, mer eller mindre.
Ja, men så, och det tar olika former givetvis.
Alltså för personlighetstyper mig... liksom och sånt, det är komplicerat.
Ja.
Det är liksom inte bara svart och vitt.
Jag känner att det känns som att nästan varenda människa jag pratar med om såna här grejer är introverta. Liksom, alltså det är, jag hade en så här klasskompis som var väldigt extrovert. Och hans dagliga struggle var liksom att hitta någon varje
som
dag
vill prata
att,
med mig.
Nej, men att, liksom, att ta med sig hem efter skolan och leka med. För att ifall inte jag kan liksom hitta på något med någon på min fritid, då är jag liksom helt handfallen. Jag vet inte vad jag ska göra. Så liksom de gånger som jag bara, men jag är upptagen idag. Eller jag ska liksom göra det här. Eller, var liksom bara, vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Jag bara, vad fan? Bästa jag vet är att bara komma hem och sätta mig och bara vara för mig själv. Och det,
men alltså, det är ju skönt.
Ja, så jag fattar aldrig, och även, liksom, även när det gäller typ, alltså när min fru ska ta våran son och hitta på någonting, så är det bara, ja, fan vad gött. Liksom, bara jag ensam i huset liksom, i några timmar. Det är typ hur skönt som helst. Även om det låter liksom harsh. Det betyder inte att jag inte vill ha dem där. Men det är liksom det lilla extra och bara liksom komplett tystnad som man får i vardagen. Det är fan, det är guld värt. Alltså.
Jo, men precis. Men för att återknyta till det här med retroresan meetup. Jag och Jimmy, vi är ju båda ganska introverta. Och båda tycker att det är jättekul att vara iväg på såna här grejer. Man kan sätta sig och spela lite för sig själv. Vi satt och spelade väldigt mycket Vampire Survivors till exempel. Satt i vår egna lilla värld. Folk kom och kikade lite. Folk kom och pratade lite. Vi fortsatte att spela. Och grejen är liksom den att vi sitter där och spelar. Och kan vara inne i vår egen lilla värld. Men det händer fortfarande väldigt mycket runt omkring. Det är ganska mycket intryck, det är ganska mycket ljud. Folk som pratar. Det är många skärmar igång runt omkring. Det händer hela tiden saker. Så även att vi kanske gör samma sak där som när vi kommer hem. Då är det en helt annan kontext. Ens hem är liksom ens fort. Där kan man vara med sig själv. Man kan ta av sin BH. Och bara liksom slappna av lite grann. Och det är liksom en helt annan känsla. Det kanske inte Jimmy tar sig sin BH för att han har den ofta på. Men jag tycker att det är liksom en sån här grej. Man tar på sig sin pyjamas, man tar av sig sin BH. Man bara liksom sätter sig som en rishög liksom i soffan. Och så fortsätter man att spela och liksom bara slappna av. Har en liten katt i knät och sådär. Det är liksom väldigt olika kontexter. Och vi spelade ju flera sällskapsspel, brädspel och liknande. Och det är jätteroligt. Alltså, det här är kanonmänniskor som vi umgicks med under hela helgen. Men det betyder ju liksom inte att man tycker mindre om dem när man behöver gå ifrån en stund. Utan det är liksom bara det att man känner att okej, nu är mätaren nere på 3 av 100. Jag behöver vila lite grann för att min hjärna liksom är på högvarv. Och den behöver vila en liten stund.
Ja, så där skiljer sig du och mig. Eller du och jag, du och mig, du och jag. För att du känner att du behöver gå ifrån. Liksom. Jag tycker det är svårare att komma in. Men sen när jag väl är i en situation jag trivs i, då kan jag vara ganska länge. Så att det är liksom inte jag känner så att nu måste jag gå ifrån för att nu blir för mycket. Utan det är det så att jag kan tycka det är jobbigt att liksom öppna upp.
Ja, men precis.
För interaktivitet först.
Men där kan det ju också vara sådana grejer med personlighetstyp och erfarenheter och sådana grejer. Som en person som ofta har stått i centrum. Alltså nu låter det liksom som att jag är en person som ofta liksom står på scen och sjunger och dansar och liksom sådär. Men i och med att jag är gruppträningsinstruktör till exempel så innebär det att jag har folks blickar på mig. Jag kan prata inför folk och det är liksom inget större problem. Det är vardagsmat för mig. Jag gör det flera dagar i veckan. Jag har gjort det i 14 års tid. Och därför är det kanske lite lättare för mig att komma in i en situation som den här. Sen så är det ju så att jag har ju faktiskt varit med på de här träffarna i snart 10 år liksom, och 2 gånger om året de flesta år. Så det är liksom inga konstigheter egentligen att jag känner fler folk och känner dem dessutom bättre. Men jag tror att det också liksom spelar någon roll hur man har behövt hantera sociala situationer. Jag menar, jag har gått i skolan nu en vecka. Det är inte precis som att jag går runt och pratar med folk jättemycket. Jag tror att jag har bytt några ord med några stycken. Men jag vet att väldigt många grupperar sig väldigt fort. Men jag gillar ju att observera folk väldigt mycket först. Så jag har liksom bidat min tid. Jag menar, vi kommer att gå i den här klassen i 3 år. Vissa kommer sluta, vissa kommer stanna kvar, vissa kommer förmodligen kanske bli jättebra kompisar med en. Så är det ju. Och jag liksom känner att jag vill gärna känna in rummet lite. Så jag kan vara sån också. Det är bara det att det är en helt ny kontext med människor som jag aldrig har träffat tidigare.
Vi var ju på Retresa Meetup.
Ja.
Och vi spelade ju en del brädspel. Faktiskt.
Bang!
Ja, även om Amanda inte gillar dem.
Ja, men alltså, du måste ju sluta och gå runt i folk i mig och säga att inte jag gillar brädspel. Det gör ju verkligen att min sån här empatimätare verkligen går i botten. Alltså, folk måste ju tro att jag är världens rövhål.
Alltså, jag vet inte. Det är sanningens vidare ibland, men ibland får man bara ta tag i den.
När vi var på Anders 40-årsfest förra hösten, då var det första vår kompis Max sa: jag har hört att du hatar brädspel. Och det är 100% lögn. Det är bara Jimmy som går runt och säger till folk att jag hatar brädspel, men det stämmer inte.
Jag har ju en förhoppning att någon gång liksom kunna spela brädspel på liksom en oftare basis. Så att vi har ju en massa brädspel, så jag känner att det där ser roligt ut och det där ser roligt ut. Så jag köpte dem och så här. Det många spel kräver att för att vara roligt så ska man vara liksom i alla fall minst fyra. Och det är ju redan där är det ju svårt att få till någonting. Och sen så har jag köpt ett så här brädspelsbord, så här backade på Kickstart som man viker ihop och det är liksom jättefancyt. När vi äntligen...
En rejäl pjäs.
Ja, men liksom ändå rimlig liksom, med tanke på hur stora, alltså brädspelsbord, liksom man köper ett riktigt fancy typ i trä och sånt som är svindyra, och de är jättestora. Det är som ett biljardbord typ. Men jag tänker så här, när vi väl ska spela, för jag backade ju Elden Ring-brädspelet, den riktigt så här stor med massa feta figurer och grejer, då kommer det vara bra att ha ett sånt bord att kunna spela det på. Men vi spelade ju egentligen, det är två spel som vi spelade som mer liksom mer, kan man säga, typ varianter på typ Varulv och Mafia och de grejerna. Där folk har olika roller och sen så får man liksom spela utifrån dem.
Precis, och det första heter Feed the Kraken.
Ja, precis. Och då är man liksom en besättning på ett skepp där man egentligen indelar i tre lag som man inte vet om då. Så du har först de vanliga sjömännen, som man egentligen skulle kunna säga är den goda sidan. Sen har man då pirater som har infiltrerat det här skeppet, och piraterna vet vilka de är då. Och sen så har vi då en kultledare och en liten kultist som ska göra allt liksom. Och det är då, den här kultisten är ju en anhängare av Kraken, antar jag. Så det målet är liksom att okej, du ska få det här skeppet att sjunka, helt enkelt.
Precis, offra besättningen och sig själv.
Ja, och då blir det liksom så här små berättelser i det här spelet, för du har liksom en kapten som sen utser liksom en navigatör och en löjtnant som liksom bestämmer vart man ska åka någonstans. Så att alla lag i det här liksom spelet då försöker ju få båten att dra dit de vill. Så man så här, kaptenen får liksom välja två riktningar som man ska kunna ta. Löjtnant får välja två riktningar man ska vara. Och sen så är det navigatören som då ska bestämma vilket håll man åker. Och genom det liksom så ska man då försöka lista ut vilka som sitter på vilka roller. Och man kan göra... Vad heter det? Myteri. Jag vet inte vad det är. Man kan göra myteri mot kaptenen och liksom så här, byta kapten, och så ska man ju försöka då vara sneaky business. Var väldigt roligt. Och det blev väldigt många så här hastiga drag, för man kan, efter att kaptenen har utsett liksom sin löjtnant och navigatör, det är då man kan göra myteri. Så att det är en massa olika restningar och sånt. Så det var ju jätteroligt.
Det var väldigt roligt, och en av de roligaste grejerna var ju att jag och Peter var på samma lag. Det förstod jag ganska så fort. För att vi ville liksom styra åt samma håll. Båda var sjömän. Och sedan så visade det sig, Jimmy, att du var kultledare.
Ja, jag var kultledare.
Och du utsåg Peter till att gå över till din sida. För då blundar man och sen sträcker man in sina händer då i en ring. Och sedan får kultledaren välja en. Och Peter hade sånt dåligt pokerface. Så att man såg ju liksom att okej, det var han som blev vald. Så att nu är inte vi på samma lag längre, och sen så hoppade han över bord när han fick vara navigatör.
Ja, för det kan man göra. När man är så pass nära att liksom, okej, nu kan vi liksom gå i mål på någon sida.
Precis.
Då kan navigatören välja att dränka sig själv istället för att liksom styra båten åt ett håll som gör att laget förlorar. Då.
Precis.
Och eftersom jag hade konverterat Peter så ville jag han dra den till Kraken såklart. Och de valen han hade... Det gick liksom inte.
Ja, och sen var det min tur direkt efter, då hoppade jag också över.
Ja, precis. Så att det blev såna liksom lustiga situationer. Och den Peter vi pratade om, han har varit med på den tidigare. Så, att, så det var väldigt roligt. Och sen hade vi ett annat spel som också, där man har olika roller, som heter Bang. Där man är ett gäng cowboys egentligen. Där det går ut på att man liksom ska egentligen skjuta ihjäl varandra. Och där är man också tre lag. Där du har först sheriffen och två stycken sheriffassistenter som liksom är meningen att man ska döda alla banditer. Och så har du banditerna såklart, som vill döda alla, förutom banditerna själva då. Och sen har du en roll som heter Renegade, där Renegades roll är att vara sist överlevande. Och Renegade är en sån tidigare sheriff, kan man säga. Och den rollen gör ju så att, för att om sheriffen dör så är det game over och Outlaws vinner. Och sen så sheriffen vinner genom att alla andra är döda förutom sheriffen och sen sina assistenter. Och sen Renegade ska vara själv kvar. Så det var ju också väldigt roligt liksom hur snabbt de här liksom olika omgångarna vände. För att man kastar tärningar och sen man sitter i en ring då. Så man kastar tärningar och sen så kan man antingen få skjuta den som är näst in till sig eller två sätten bort. Och det är massa sådana grejer.
Man kan få öl så man kan hela sig.
Ja, precis.
Man kan få pilar.
Och då blir det också massa, för att alla vet vem sheriffen är men resten vet man liksom inte. Så, att då blir det att man får liksom kasta onda blickar runt omkring. Så det blir väldigt roliga diskussioner liksom, i sådana spel.
Jo, men precis. Och sen är det ju liksom också den biten att man måste börja försöka lista ut vem som är vem. Vem är på ens sida egentligen? Och hur ska man liksom ta sig till för att då gynna ens egen sida? Så att jag hade ju den goda smaken att skjuta Emil 2 gånger till exempel. Och det visade sig när det var hans tur att slå att han tog bort 2 stycken pilar från mig för att inte jag skulle ta någon skada. Så att, ja, det var ju lite olyckligt. Han såg lite missnöjd ut.
Ja, och det är så de här tärningarna, det är liksom, du kan antingen så får du välja att du ska skjuta någon, du kan hela dig själv, eller så kommer det liksom pilar då som visar att ja, du samlar på dig pilar och sen liksom, de pilarna som finns i spel, alla de är använda, då kommer liksom ett indiananfall och så blir man skadad på grund av det.
Ja, precis. Det här var ju lite snärtigare, lite snabbare. Vi spelade ju 3 omgångar av det här. Mm. Medan Feed the Kraken tog lite längre tid. Och då kan man vara mellan 5 och 11 personer. Så jag tror liksom att det hade kanske sett annorlunda ut om vi hade varit färre. Men det var roligt att vi liksom var max antal
ja, med absolut, personer. Ja, absolut. Så det var ju väldigt kul.
Precis.
Och sen, vi spelade mycket Vampire Survivors, gjorde vi också.
Jo, men precis. Sen spelade vi det här filmspelet som jag av någon anledning hela tiden glömmer av vad det heter.
High Concept,
precis. Och det är ju liksom en blandning av ett frågesportspel och Cards Against Humanity.
Ja, så att det är inte en...
Minus liksom, det är ganska så råa i det. Alltså det var ju lite råhet men ändå inte lika. Så då har man liksom ett bräde där man ska liksom ta sig först i mål då på en snitslad bana mer eller mindre. Och man går laget runt, drar kort där det är 4 stycken frågor. En fråga som liksom är en hisspitch. Fråga nummer 2, där är det 2 stycken filmer som är i samma pitch. Så man ska lista ut de här båda filmerna. 3:e frågan, det är en dålig pitch. Och den 4:e, det är en omvänd pitch. Så att då får man liksom använda tvärtomspråket lite för att lista ut vad det är för film som gömmer sig bakom. Och då får man poäng utifrån det. Och på så vis så kan man då flytta sig fram över brädet. Men sen så finns det också det här att man har 3 stycken olika kort för att skapa sig en pitch. Så då har man liksom 1 rött kort, 1 gult kort och 1 blått kort, om jag inte missminner mig. På de här står det olika saker som man ska sätta ihop. Så då liksom blir det att man länkar samman 3 stycken olika påståenden och sen så får man liksom rösta på vilket som är bäst. Och den som då helt enkelt är bäst med sin pitch belönas mest.
Mm. Det är ett väldigt roligt koncept egentligen.
Mm,
lite annan take på frågesport.
Ja, alltså jag gillar ju frågesport och jag vet att du håller på att reta mig jättemycket för det. Men dras lite mer åt det. Men jag tyckte också liksom att det var kul med någonting lite annorlunda. Och sen så spelar vi ju också Retroresans version av Kill Your Babies.
Mm, och alla som har sett Easy Allies eller följt dem så vet Kill Your Babies, det är egentligen att du draftar spel för att komma fram till vilket är som det bästa spelet någonsin. Och jag tror i den här versionen så finns det ungefär 480 olika spel tror jag.
480, ja.
Och sen så draftar vi, så tar man 64 kort därifrån, hade vi då. Man kan ju göra olika liksom konstellationer och sen så vänder du. Om man säger att du vänder 32 kort för att ha liksom ansiktet neråt och sen så ovanpå dem så tar du upp 32 kort och visar vilka spel det är. Och sen får man liksom välja en hög och då är det så här, okej, väljer du att spara kortet som är ovanpå eller väljer du att slänga det? Och så blir det spelet som är under som väljs helt och hållet. Och så går man så i omgångar tills det liksom bara finns ett kort kvar då, som blir det bästa spelet.
Och väljer du att slänga det kortet som är underst, då får man kolla på det innan man slänger det. Säg då till exempel att det är ett spel som man jättegärna vill ha kvar. Då kan man kasta sitt veto.
Ja, precis.
Så att och sen det... den här versionen hade lite olika förmågor också som man kunde ha. Man kunde köra liksom helt naturellt om man ville, men det fanns också en hög med förmågor.
Ja, så det är ganska roligt liksom, speciellt när man ser på sån nördkontext som vi är, liksom att man kan börja diskutera så att okej, men varför är det här spelet bäst och varför inte och sånt, så blir det ganska roligt diskussion. Även om vi hade nog ganska snäll runda där många var liksom bara, ja, det är okej.
Jo,
men... Så att för oss så blir ju Mass Effect det bästa spelet liksom.
Ja, exakt.
Och det känns väl ändå ganska okej.
Jag har inga problem med det. Även att jag tycker att Celeste kanske är det bättre spelet i det här fallet. Men som sagt, det var väldigt många bra spel som var med. Och jag råkade vetoa bort Sayonara Wild Hearts som låg under Super Mario Bros. 3. Så man kan ju liksom göra bort sig själv, mot sig själv, mer eller mindre. Så som jag gjorde när någon försökte kasta bort Super Mario. Så ja, den oturen hade jag. Men alltså... Jag tycker att den här versionen är lite roligare än grundversionen, för att ofta blir det typ alltid Chrono Trigger som vann grundversionen. I och med att det är liksom alltid samma kort som spelas.
Ja, men sen är det också här, när man är på någonting som heter Retroresa Meetup, så sitter ju folk och tittar på de gamla spelen med hjärtformade ögon liksom.
Mm.
Man bara, det har hänt saker sedan typ 93.
Jo, men precis. Men det var väldigt kul för att här blir det liksom en större blandning av spel. Det var lite memespel som var med naturligtvis, men här var det liksom så pass bredd så att det kunde liksom komma upp Katamari Damashi, och sedan så kunde det liksom också vara Hollow Knight. Och det kunde liksom också vara Super Mario Bros, det första spelet. Alltså, så det var liksom väldigt stor bredd på det.
Mm. Ja, det. Så det var kul. Sen fick jag också förlora Mario Kart-turneringen för andra gången. Vilket var lite synd.
Fan vad nervös jag var.
För att man får, de har gjort ganska fina priser liksom, så det finns typ en, ja, men det ser nästan ut som en glaspedestal där liksom står typ så här
kartkungen.
Och jag var så här, självklart vill jag ha den. Så jag förlorade ju, när vi var i vintermeetupen, så förlorade jag ju i semifinal, för att de körde liksom från, då började med Mario Kart 8 liksom i första omgången, och sen blev det Mario Kart Double Dash och Mario Kart 64, och så avslutades med Super Mario Kart. Och jag är så jävla dålig i Super Mario Kart, så att det liksom, jag hade ingen chans i semifinalen, så det var liksom skrattretande. Och jag är relativt bra i Mario Kart. Och sen så den här gången så gjorde de tvärtom, så man började med Super Mario Kart
man mot man,
och sen så gick det till Mario Kart 64, och sen var det Mario Kart 8 då. Så det var inte lika lång turnering. Och jag lyckades ta mig till final, och då skulle vi köra finalen på den stora liksom projektorn som fanns där vi var då. Och det var jättekraftig delay, vilket det var liksom svårt för alla. Så att folk undrar så här, liksom, hur kan de här fyra personerna vara i final? För att vi körde in i väggarna och av banan, och det, liksom, det var ju nästan en sekunds fördröjning kändes det som. Men det var jag, och så var det en kille som heter Manne som är jätteduktig på Mario Kart. Så vi lyckades komma lika i kuppen. Så sen så blev det en så här man mot man liksom på första banan, och där förlorade jag.
Man mot Manne.
Ja, precis. Så där förlorade jag. Jag fick en sån här bullet bill som jag borde ha sparat i slutet och blåst förbi, men jag liksom, jag har inga nerver, så att det var liksom, jag använde den för tidigt. Och sen fick jag bara gröna skalan boomerang, och det var så här, jag kommer inte i kapp med det här, så att det var lite synd.
Ja, nej, men det var väldigt oturligt. Och sen naturligtvis, omständigheterna är ju lika för alla, men det är ändå liksom
ja. Kämpigt. Men det var jätteroligt, och det var liksom så här, absolut den bästa. Alltså det blir den bästa utgången av turneringen, just att så här, okej, liksom själva kuppen blir lika mellan två, och då får vi liksom hoppa in och köra en liksom en mot en. Så att det liksom blir kul för alla som tittar i alla fall.
Jag började ju skämta lite, för jag är inte så bra på Mario Kart som Jimmy, han är jätteduktig. Jag började skämta mig till att jag skulle lyckas få alla att lämna in VO så att jag kom till final. Det var ändå en ganska bra bit på vägen. I Super Mario Kart så lämnade min motståndare VO. Sen så lämnade den första personen av fyra i Mario Kart 64 in VO. Så jag började liksom skämta att jag liksom skulle få David att gå ner i en grop någonstans. Och sen att jag skulle typ kedja fast Tobbe i våningssängen nere i barackerna. Så att det bara var jag som var på plats när startskott gick. Men ja, jag gick inte vidare. Det var fasen länge sedan jag spelade 64 alltså. Jag tror att jag var kanske 14 eller 15 sist.
Mm.
Jättelänge sedan. Plus att jag hade sån lite otur, för jag hade liksom en strimma med ljus som gjorde att när bomberna kom, då såg inte jag dem riktigt för de var precis intill mig. Och då lyckas jag liksom ofta köra in i dem, för att ljuset och bomben var liksom väldigt lika varandra i färg.
Mm. Och sen är det så, Super Mario Kart och Mario Kart 64 känns knepiga att spela idag. Speciellt Super Mario Kart då, men jag tycker ändå från Double Dash och framåt så känns det ändå liksom så att du kan ta upp och spela och det, du har liksom egentligen inga svårigheter med att kontrollera spelet. Medans, och Super Mario Kart är väldigt speciellt, och sen Super Mario, eller Mario Kart 64 är ju, det känns också lite weird att styra. Men sen tyckte jag om ordna till det. Men ja, det var kul i alla fall på Retresa Meetup. Folk frågar efter dig också, Oliver. Så att när hakar du på?
Vem frågar efter mig?
Det var några stycken som lyssnade på podden. De bara, han Oliver, han är inte intresserad av sånt här. Jag bara, Oliver gillar att vara hemma, men han tyckte att det var kul.
Du känner så mig så att, väl.
Jag vet.
Jag hade säkert haft roligt. Jag har bara aldrig övervägt att det är en grej som jag borde...
Du borde hänga med oss.
Vi kan sova mellan oss.
Vi kan adoptera dig så får vi följa med oss.
Är detta alltså en grej där man typ sover i en lokal med 60
Nej, alltså på sommaren så finns det liksom baracker med sovrum och våningssängar. Men sen på vintern då sover man liksom typ...
Man kan också hyra stugor.
Ja, om man lyckas få tag i en stuga. Det är
vart
många
ligger det någonstans? Alltså, vart...
Det här ligger en liten bit utanför Örebro. Och det andra ligger... det andra ligger väl lite utanför...
Nyköping. Vrena.
Mm. Så du borde haka på, det hade varit kul.
Definitivt.
Jag tror att folk hade varit förtjusta.
Vi försökte få med Martin i år, men han fick ju tyvärr förhinder.
Vilket var bra, för att jag vill inte ha fler motståndare i Mario Kart, så att Martin får aldrig följa med. Förrän jag har vunnit en gång.
Jag kan lägga fast honom i
förrän jag har vunnit en gång så kan Martin få följa med, för då har jag fått priset.
Den här Martin Rudmark har skrivit upp sig på turneringen, men vi hittar inte honom. Nej. Så hör man liksom så här att någon ropar på hjälp utan hos skogen.
Ja, precis. Så att Martin får inte följa med förrän jag har kunnat vinna i Mario Kart minst en gång. Och sen så får det vara gjort. Så det borde hänga med på, Oliver. Det är faktiskt riktigt roligt.
Ja, verkligen. Mycket fint folk.
Ja, det tror jag säkert. Jag är så trög med att lära mig nya brädspel och grejer dock. Så jag hade bara typ sagt att ner
alla. Också, jag är helt
Nej, men det är ingen fara, för att personer där andas och lever brädspel. Så att du sätter dig ner så bara, jag kan ingenting. Och sen så går de igenom allting. Och så har du en fråga så bara, kan jag göra så här? Du bara, ja eller nej. Och så förklarar de varför. För att jag är inte heller duktig på brädspel. Med tanke på att jag aldrig får spela några. Så,
alltså,
så får jag liksom, så får man också lära sig.
Detta
så
att förtal.
Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Alltså, jag kan också känna så att jag tycker det är svårt att komma in i brädspel just på grund av att...
Du hatar dem.
Det var du själva den. Just på grund av att jag kanske inte lär mig så jättefort när det gäller sådana saker. Och jag vet att jag och Anna har pratat om det här tidigare. Anna från Svampriket, liksom att man känner sig som ett jäkla nöt och så sitter man där och så känns det som att alla andra fattar exakt vad de ska göra och har så liksom klyftiga idéer och så förstår man liksom inte själv hälften ens. Men när vi spelar Wingspan till exempel, där det händer ganska så mycket grejer, så var ju David och Otto jättebra på att ledsaga oss genom den upplevelsen.
Ja, men så att alla är jättesnälla liksom. Så att det är jättemånga där som typ aldrig har spelat brädspel, så får man sätta sig och så spelar man. Och ofta har de ju tagit dit spel som de själva inte har liksom spelat tillsammans med några, utan de har liksom kollat reglerna och sen liksom försökt lära sig. Och sen när de faktiskt sitter live så att säga, då lär de sig också spelet, så att det är liksom inga problem. Och vissa kör rollspel, alltså det är jätteroligt. Så du borde följa med, Oliver, så kan vi samåka, roadtrippa tillsammans.
Precis, och man kan ju ta med sig sin egen skärm precis som vi gör. Och känner man liksom att, okej, jag är inte så sugen på att sitta och spela med folk just nu. Då kan man sätta sig i sitt eget lilla hörn och spela vad man nu har på gång för stunden.
Ja. Så Oliver, häng med.
Ja, men det är något att överväga.
Kul. Men som sagt, det jag egentligen tänkte prata om när vi kom till min pessimism så var ju som bara halkade utifrån. Ja. Yes. För det var ju så här att för ni har ju båda spelat lite Astrobot. Du har spelat lite mer än vad Amanda har gjort, men i alla fall spelade.
Mm. Jag spelat typ två banor.
Ja, precis. Och jag skrattar lite för att vår kamera har fryst.
Det var en bra freeze frame.
Ja, så nu kommer jag helt av mig.
Du tänker, fall, så är vi lika superimponerade av detta som typ resten av spelpressen? Är det dit du vill komma?
Tack, ja. För, att ja. För jag sa ju det förra avsnittet sa jag så att jag tror att det får höga 80.
Ja, och det är typ the highest rated of the year.
Ja, precis, jag tänkte säga höga 80 och då var jag lite generös. För jag tänker mig att det kanske är så här 85 snäppet under då, alltså om jag själv hade satt siffra på det. Mm. Och det, just nu så är det liksom, alltså man hör jättemycket om det här spelet. Det är typ så här, vissa de bara, det här är det bästa spelet PlayStation har gjort. Det här är den bästa plattformaren sen skivat bröd.
Det är Game of the Year.
Det är det högst rankade spelet i år. Så då undrar jag såklart, vad tycker ni om det här spelet?
Ja, jag satt ju och försökte ladda ner det här under hela meetup. För vi hade ju en plan om att jag skulle kunna spela det på något sätt från din inloggning på min profil. Och det gick inte så jättebra för att när spelet hade laddat ner efter 19 timmar så kom det bara upp, köp det här spelet för 769 kronor. Och jag bara så här, ja nej, jag väntar nog till Elgiganten i så fall. Så jag köpte det faktiskt när vi var iväg och handlade precis efter vi hade kommit hem. Och jag har liksom bara kört två stycken banor mer eller mindre. Jag tycker att det känns jättemysigt och det är mer av det goda egentligen. Jag har inte så jättemycket mer att tillägga i och med att jag inte har spelat så mycket av det.
Två banor, det då har man liksom, då har man ju bara skrapat lite på ytan.
Ja, men man har ju hunnit feel the greatness.
Jag tycker att det här är, hittills skulle jag säga att det är en 3 av 5. Nej, jag skojar bara. Det är riktigt bra. Alltså, jag gillar spelet. Jag är inte lyrisk över det, kan jag inte säga. Och liksom, som jag har pratat om med liksom ytliga grejerna som stryker mig mothårs lite med liksom Astrobot som spelserie. Liksom att jag får verkligen, jag vill inte göra den här jämförelsen för att det låter så nedvärderande, men jag ska försöka att förklara vad jag menar. Det får mig att tänka på sådana här spel som man fick i typ cornflakespaket. Där man spelar Tony the Tiger och alltså, inte för att liksom det
Frosties.
Inte för att Astrobot liksom på ett kvalitetsplan är liksom att sniffa nere på Kelloggs liksom maskottplattformare från 90-talet. Utan bara för att det känns som att jag,
spelvärldens Frosties.
Ja, utan att det känns som att jag spelar en liksom en reklamvideo eller liksom en marknadsföringsgrej. Och inte bara liksom, jag tycker att alla liksom referenser till andra spelserier och sånt är jävligt trevligt. Men alltså när man ser Astro Kratos liksom, så är det svårt att inte smälta helt och hållet. Och det finns riktigt bra speldesign här och det är liksom ett väldigt talangfullt team som har gjort detta, och på ett tekniskt plan är det liksom helt makalöst. Det är liksom allt det här med liksom, okej, att alla guldmynt har liksom PlayStation-loggan på sig och liksom man flyger runt på en DualSense och det är en PlayStation man sätter upp liksom, så att det känns som att jag har, alltså det är reklam mer än liksom någon form av liksom konstnärlig uttryckning av någonting. Med det sagt så är det förmodligen liksom den bästa liksom marknadsföringsgrejen som jag någonsin har spelat. Men alltså, som sagt, det är liksom, det är 7 mila kliv i kvalitet mellan detta och Frosty-spelet. Så men nej, liksom det är på ett liksom designplan liksom bara hur spelet, jag tänker liksom den här typ the big bad i spelet är liksom en typ alien eller någon form av liksom UFO-varelse som jag hade kunnat rita. Liksom, alltså som jag hade kunnat designa. Och liksom, det är väldigt fint. Den är liksom bara typ metallbollar som går runt. Och det är extremt simplistiskt. Och jag finner det svårt att spela mer än en bana åt gången eller någonting. För vid det laget så känner jag mig mätt. Liksom. Jag måste gå tillbaka och göra någonting annat. För att det är inte ett särskilt stimulerande spel bortom bara liksom det rent taktila. För att jag älskar verkligen vad de gör med fysikmotorn och med kontrollen och feedbacken i kontrollen. Och alltså, spelet använder verkligen liksom DualSense haptics och grejer på ett sätt som väldigt få andra spel, om något annat spel, kan liksom mäta sig med.
Det är liksom, de verkligen utnyttjar kontrollen till fullo. Ja. I det avseendet, alla nya funktioner. Det är som i början när man får en stöt och jag hade liksom kontrollen i famnen då. Liksom jag höll inte i den utan den liksom låg i mitt knä och jag liksom ryckade till. Jag hör ljudet och jag känner dosan liksom rycka till.
Och det är liksom, det är någonting som, jag tröttnar aldrig på det här liksom bara de mest simpla jävla nöjen som spelet ger dig i att typ som med capture-maskinerna liksom, att man trycker en avtryckare för att liksom dra i spaken och man trycker en andra avtryckare för att klämma bollen, och den feedbacken i liksom när man långsamt klämmer sönder bollen, jag tröttnar aldrig på den. Och det är samma med alla de här grejerna, typ som att liksom när man sätter sig på en dragkedja och man liksom ska dra dragkedjan för att liksom öppna upp en ny väg eller någonting, och man känner liksom i kontrollen hur den här liksom varenda liten länk i dragkedjan liksom ger dig någon feedback. Och så, som sagt, alla de här grejerna är liksom är bara rätt liksom in i liksom ditt pleasure center i hjärnan. Och det är en sån sak som, för att det görs väldigt många jämförelser med typ Super Mario spelen. Kanske mest för att Super Mario är typ det enda liksom högprofils varumärket som fortfarande görs liksom så här, alltså riktigt 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 vassa 3D-plattformar inom.
Just som verkligen fokuserar på plattformande.
Ja.
För att liksom en annan hade ju varit Ratchet & Clank, men där ska jag säga att det är en action-plattformare med fokus på action.
Ja, du gör ju en bra mycket mer skjutande där än någonting annat. Och de spelen gör den delen fruktansvärt bra. Men liksom jag skulle säga att om man skulle jämföra liksom Astro Bot med någon annan liksom, ska man säga, välkänd konkurrent eller liksom kollega inom vad det gör, så är det Mario som är liksom närmast i hands. Och jag tycker liksom att alltså, spelet på sina egna meriter är inte där uppe och sniffa liksom på hur bra jag tycker att Mario Odyssey är exempelvis. Helt enkelt för att, hur ska jag, det är så pass simplistiskt att jag har svårt att se liksom att 10 olika spelare skulle ta sig an samma plattformsutmaning på 10 olika sätt.
Jag tror det var det också jag kände, och jag nämnde lite förra veckan också, var det här att du är så pass begränsad i Astros liksom rörelser att det är liksom det finns liksom ingen riktig kreativitet från spelandets sida att ta sig an utmaningen, utan det är väldigt mycket så att det här liksom.
Precis, det är massor av kreativitet i designen
och banorna blir bättre, alltså längre fram kommer du också få se liksom mer, vad ska man säga, spejsade banor kan man säga. Ja. Att det liksom händer mer än vad du har kommit då.
Men som sagt, jag får inte uttrycka så mycket av min liksom kreativitet i spelet. Och det skulle jag också kunna säga om Super Mario Galaxy exempelvis. Liksom att det är också en mycket mer styrd upplevelse än vad Mario Odyssey är. Så det är inte nödvändigtvis en dålig sak. Och sen alltså, spelet har alla liksom så här jätteroliga gimmicks liksom, det här spelets liksom svar på de olika typ power-upsen liksom, att jag tycker att de absolut roligaste banorna är när man har en riktigt rolig liksom ska man säga accessory. Och jag ska jag var nära på att liksom ta upp ett par exempel, men jag vill inte spoila såna grejer, för att det är liksom det är det som är tjusningen med spelet, liksom att upptäcka okej, vad är nästa grej. Men nej, jag skulle inte heller lägga mig liksom så jävla högt liksom att inte för att jag säger att spelet liksom objektivt inte förtjänar liksom att ligga på 95 på Metacritic, för vem är jag att säga det, men jag ligger nog lite lägre. Jag skulle säga att det är en redigt stark 8 av 10 på den officiella objektiva Oliver-skalan.
Jag tror ju då att det här också det hjälper till att det är massa PlayStation-karaktärer i spelet.
Men de grejerna är jätteroliga liksom. Alltså...
Ja, det är jättekul, men jag tror att det är liksom ta bort det, och jag tror inte spelet har fått lika höga betyg.
Nej, det tror jag inte, men det är också en del av spelet liksom. Så att,
Jo, absolut, men jag tror liksom så här att om man bara för att det är inte många av banorna som liksom är baserade, kan man säga, på PlayStation-karaktärer.
Nej.
Och sen de PlayStation-karaktärer du hittar och har i hubben, de gör ju egentligen ingenting speciellt för att förutom att typ vara gulliga och vara lite roliga där. Liksom.
Nej, det är liksom de sätter dem i roliga situationer som man som fan av de här karaktärerna känner igen. Och...
Ja, så, men det är ju typ samma med Smash. Liksom, för där är ju också så här att det hjälper ju att det är välkända Nintendo-karaktärer. Liksom ta bort att vi känner igen dem, ja. Men det är liksom samma spel, så tror jag att inte att folk hade varit så här lika lyriska.
Nej, men det...
Även om det är så att där använder du också karaktärerna. Det gör ju inte Astro Bot på samma sätt.
Nej, men det är ju liksom, ska man säga, den stora hooken, skulle jag säga. Och sen är det alltså någonting som Astro Bot har som Nintendo inte kan mäta sig med. Det är liksom alltså, den extra hårdvara som de har att leka med när det kommer till såna här grejer. För att, som jag pratade om med hur de mest simpla fysikpussel och sånt bara liksom gör mig glad. Liksom alltså det här är teknisk prowess som faktiskt resulterar i spelglädje. Men om man kollar på typ ett spel som Hellblade 2 som är liksom alltså bara alltså det här är så jävla snyggt att jag inte kan tro mina ögon. Liksom. Alltså det är det snyggaste spelet jag någonsin sett. Men det resulterar inte nödvändigtvis i att det här är liksom det här översätts till ren spelglädje. I Astro Bot så gör det för att de använder den tekniken för att liksom bara som att en sak som att vada genom snö och att du lämnar liksom spår efter dig och du kan liksom göra små roliga mönster i snön och den deformera, typ man hoppar upp en stor liksom luftballong och ballongen deformeras under dig på ett liksom övertygande sätt baserat på vart du står på den, hur olika liksom sorters av vätskor ser ut och interagerar med din karaktärsmodell och liksom när man typ sprutar typ gegga och alla de såna här grejer som behöver liksom bra hårdvara för att verkligen för om det hade varit liksom bara några platta pixlar så hade det inte haft samma impact och här har det en genuin impact liksom. Så att det har absolut någonting och det är som sagt alltså, återigen jag måste poängtera liksom att jag är två världar in och det kan hända liksom att det absolut bästa fortfarande är liksom framför mig och att jag i slutändan kommer sitta här och säga liksom att det är ett av mina favoritspel i år. Just nu är det dock bara liksom inom citattecken liksom riktigt bra. Och
du har inte spelat de bästa banorna än, ska jag säga.
Nej. Men det har alltså det dryper verkligen av charm. Och det är kul att se liksom så här PlayStation historia representerad på ett liksom väldigt Och trots då att så mycket av PlayStations liksom, särskilt då moderna liksom maskottar, vad man ska kalla det för, lack of a better word, som Kratos och Deacon Saint John och liksom så här riktiga liksom ruffiga karar, och ruffiga kvinnor liksom, typ som Ellie liksom, som typ vars liksom största skill i livet är att skära halsen av folk väldigt effektivt liksom, och det lyckas liksom representeras i den här liksom gulliga chibi robo koncept liksom, ramverket, så att det är väldigt mycket kärlek liksom för PlayStation Studios IP:n och grejer, och inte bara deras egna IP:n utan också som Crash är givetvis representerad, och man kan göra hans liksom ikoniska dans tillsammans med honom, och liksom det är väldigt roligt. Så att det är bra.
Ja, förhoppningsvis. Jag hoppas ju liksom att det jag tycker en sak jag tycker känns mest skönt med det här spelet är också att det är liksom inte ett massivt 50 timmars spel som du ska spela för evigt, och det är liksom alla olika grejer bara drar dig åt olika håll, utan det är så att där kan du klara under 10 timmar och det är riktigt bra.
Ja, och så, återigen som vi har sagt liksom flera gånger, att det är liksom en större satsning av Sony som inte är liksom typ ett väldigt vuxet och våldsamt och liksom storslaget actionäventyr om hämnd och grejer, du vet. Alltså det är liksom de senaste åren med Sony är, de gör riktigt bra grejer, men de senaste åren så har de liksom hittat sin grej liksom, och det är de här The Last of Us och Ghost of Tsushima och Horizon och liksom alla de här grejerna. Så här massiva äventyr som tilltalar liksom en vuxen publik. Så det känns verkligen som en, liksom, en frisk fläkt att ha någonting som är verkligen, alltså en tvååring hade kunnat se liksom skärmen med detta. Och
Det liksom blir också extra tydligt när man liksom radar upp historien eller liksom PlayStations historia på det här sättet. Men liksom, vilken skillnad det är liksom på det som är så här slutet av 90-talet, början av 2000-talet till liksom nu.
Verkligen.
Det blev lite mindre färg liksom ju längre vi gick, och det är liksom alla typ med weird liksom lite mer konstiga spelen, de liksom existerar inte riktigt längre. Alltså det kommer inga nya titlar nu som liksom påminner om någonting som typ
Katamari
till exempel, eller Loco Roco eller Patapon och liksom de grejerna. Liksom bara ett spel som Shadow of the Colossus är också liksom en väldigt så här annorlunda titel, även om den också då är vuxen och mer vuxen och mörk kan man säga. Så är det liksom, det görs inte lika mycket sånt längre, och det liksom Astro Bot skulle ju också kunna vara ett sånt spel som är mer åt det hållet. Och det är kanske dit man måste ta sig igen, för att det är inte rimligt att varenda spel ska kosta typ 200 miljoner dollar och sen säljer det inte riktigt bra. På grund av det. Att alltså, det är liksom, man bara fyller dem med allting.
Concord. Alltså jag har aldrig sett en så brutal, vad ska man, jag höll på att säga avrättning. Det kändes lite dramatiskt. Men liksom, alltså det var live i 2 veckor. Jag har aldrig sett något liknande. Alltså det, när jag tänker på det så blir jag fan, alltså snudd på liksom, och det är något vi pratade liksom, vi nämnde förut liksom, hur bra liksom hur stark empati har du, och det är en sån grej som jag känner att jag har, det är en av mina styrkor, känner jag att jag har väldigt stark empatikänsla, och när jag tänker på det teamet så blir jag snudd på liksom bara spysjuk. Liksom alla de åren, alla de pengarna som resulterar inte ens i en medioker eller dålig produkt, utan liksom, alltså, när vi spelade så kände vi liksom, men det här är fan, alltså, det här är kul. Liksom, det är kanske några år för sent. Liksom. Mm. I och med att ja, och det liksom... när det här spelet greenlightades så var det säkert världens bästa idé. Liksom. Alltså det var det här är vad som är hett just nu, men liksom just det, på grund av att spel tar så lång tid att göra nu idag och att de kostar så jävla mycket och de kräver så många liksom arbetstimmar. Och nej, alltså det knäckande deprimerande när jag tänker på det. Liksom, 2 veckor.
Det är också en sån här... Och där är också en sån grej jag tror liksom att... För det kändes som att Concord var lite utdömt förhand också.
Ja, absolut.
Alltså om vi nu liksom pratar betyg och sådär. Så det ligger på ett Metacritic-score på 64 tror jag. Eller någonting sånt.
Jag var så nära att counterpicka det.
Ja, vilket jag känner liksom så här, på förhand tycker jag det känns lite lågt att vi spelar på betan då. Och jag har läst några recensioner och många är liksom så att... Det som folk ofta knockar spelet för det är just det att de inte ser någon framtid för det.
Ja.
Vilket blir lite så här, vilket blir lite lustigt då, för att visst, det är ju någonting man måste ta i beaktning, liksom okej, okay, kommer någon att spela det här, men det är egentligen så är det liksom, det känns konstigt att väga in det när man bedömer produkten som när då,
ja,
till exempel.
Och sen blir det liksom en self-fulfilling prophecy också, för att du sa till mig liksom att jag köper det om du köper det, och jag sa att alltså, jag kan tänka mig att köpa det så sett bara baserat på vad. För som sagt, jag tyckte det var kul. Jag blev imponerad av det. Det är bara att jag... Jag kunde inte på 100 år föreställa mig att det skulle vara live i 2 veckor och sen stängas ner. Men jag kände
att
det här kommer inte vara långlivat. Och jag blev rätt knäckt när Lawbreakers lades ner. Och jag kände att jag är inte beredd liksom att lägga de pengarna och den tiden på någonting som jag inte tror kommer finnas här liksom om
vad det nu var. 2 veckor.
Ja, 2 veckor. Och om fler människor som mig då, som liksom var on the fence bara baserat på liksom den liksom förutspådda livslängden hade slått till, så kanske de hade förmodligen inte. Jag menar, som jag förstår, så, vad var det? Det har sålt 25 000 exemplar eller någonting.
Ja, säger man då. Det är möjligtvis att det kan vara mindre, möjligtvis att det kan vara mer. Men det är liksom...
Men kolla, Steams, just snacka liksom, ballpark, liksom.
Ja, precis. Så vissa, 25 000 vet jag att vissa analytiker...
Ja, analyst.
har vissa analytiker liksom pratat om. Men liksom... De, liksom, dag ett, liksom spelar antalet piken på dag ett på Steam var så här 694 personer.
Precis.
Det är liksom väldigt lite för ett högprofilerat spel från Sony.
Ja.
Och förmodligen var det högre på PlayStation då. Men det blir liksom något som jag tror att verkligen skälpte spelet också. Det tror jag liksom det narrativet som byggdes upp från att det liksom visades och var så att det kostar $40 var det att oj, det är inte free to play, vem kommer spela det? Och så att, och började liksom börjar du mata in det liksom tankesättet, så kommer alla vara så här, ah, men det kostar pengar och ingen kommer köpa det, så varför ska jag köpa det?
Ja, för mig var det liksom, jag tycker att jag tar hellre ett spel, för $40 idag är halvpris.
Ja, precis. Och sen inga så här, det är inte som att du startar spelet och sen försöker de suga ut alla pengar
precis.
Från mycket tydligare.
För mig var det en positiv grej. Precis samma som att liksom Astrobot faktiskt kostade en liten hacka. Liksom att okej, okay, men då är jag liksom... Detta är inte bara en så här pack-in som man får med maskinen. Liksom, du vet, utan det här är liksom ett fullfjädrat spel. Och så när man... Just prissättningen på Concord var liksom en positiv grej för mig, för att jag kände liksom, okej, okay, ja, men det kostar så här mycket, spelet är komplett när jag köper det, och jag behöver inte liksom sitta och hantera 300 olika battle passes och all, liksom, alltså bara med till hur det brukar fungera, så priset var aldrig en ska man säga, en stor faktor för mig. Utan för mig var det mer liksom att alltså, vill jag verkligen... För även när jag tyckte det var bra så var det liksom, vi pratade om det, inget unikt. Liksom, alltså, det hade inte liksom den här egna hooken. Det hade inte...
Nej, och sen ingen hade riktigt liksom förklarat på de här nya liksom grejerna som spelet hade med sig då, hur det riktigt fungerade, så här med att okej, men du typ bygger ihop ditt eget team under matchen för att du ska liksom få deras förmågor och föras över mellan karaktärer, men det liksom fanns ingen riktig förklaring på exakt hur det gick till, vilket också gjorde så att, ja men det låter nice, men jag vet liksom inte riktigt hur jag ska få det att göra skillnad än, för jag vet inte riktigt hur det fungerar.
Och lägen som kändes väldigt liksom, ja men där är liksom fungerande liksom tried and true liksom arena shooter lägen du har liksom din kill confirmed och du har din domination och vad det nu var som det fulla spelet hade. Men ingenting som verkligen liksom skrek att det här är liksom the premier mode för det här spelet. Och
nej, precis. Och då blir det svårt att sticka ut. Men sen så industrin är liksom placerar sig i den här rävsaxen själva. Precis som allt. Alltså alla grejer som har kommit och gått så har liksom, de har sig själva att skylla. Och det är på grund av det att när väl multiplayer-spel började gå över till free-to-play, då är det svårt att backa från det. Så för varför ska du köpa ett nytt spel för så här mycket pengar när du kan spela Fortnite gratis, till exempel? Mm. Eller Apex, eller vad som helst. Och det är det som också blir problem för, vad ska man säga, premium-multiplayer-titlarna, alltså de som kostar mycket pengar. Och det har vi sett liksom med Halo, vi har sett med Battlefield. Jag tror COD är väl typ den serien som faktiskt har klarat sig ganska bra undan liksom, med den här nya prismodellen. Men det,
ja, för att det är COD.
För att det är COD, ja, precis. Men det här med att, okej, men nu är vi typ... Ja, Battlefield har aldrig varit riktigt free-to-play, men då är det så här att, okej, men hur underhåller vi spelet med innehåll för att du ska komma och spela hela tiden? De har liksom inte resurser för det. Halo hade ju det problemet. Halo Infinite gick free-to-play och de har inte tillräckligt mycket manskap för att liksom kunna hålla igång säsonger så att liksom folk har hela tiden någonting nytt, till exempel. Bungie har haft problem med det med Destiny. Last of Us multiplayer-spelet lades ner på grund av det. Ja. För det var Naughty Dog var liksom att okej, men rätt om vi ska kunna liksom, ja, jag håller med. Om vi ska kunna underhålla det här spelet, då betyder det att vi inte kan göra våra singleplayer-spel längre, för att all kraft kommer gå till att serva det här live-service-spelet. Ja. Och det är inte någonting de vill göra.
Och är det liksom att, där vår passion ligger?
Yes, och det är liksom, och när vi tittade på speltiden, vi pratade om det tidigare i år, när liksom över hälften av all speltid läggs på spel som är äldre än 6 år. Och de spelen det är var typ Fortnite, Warzone, Dota 2. Det är liksom gamla spel.
Mm.
Så det finns ett ganska allvarligt problem här hur man liksom ska... Och samtidigt som utvecklingskostnaderna skenar. Liksom, så att du kan kanske inte göra det här 200 miljoner dollar budgetspelet och liksom känna att du ska få tillbaka dina investeringar på ett vettigt sätt. För ja, att folk behöver spela annat. Samtidigt som liksom också utvecklare säger att vi måste höja priserna på spelet. Vilket känns också som en ond spiral på att okej, men då kommer folk bara sitta och vänta på det.
Jag har varit väldigt nervös med över liksom att göra ett nytt, alltså ett multiplayer-spel idag i dagens marknad. Specifikt då en multiplayer-shooter. För jag tror att det finns... Man ser liksom spel som är multiplayer men har liksom en nisch eller liksom en hook som inte riktigt är övermättad än. Som lyckas liksom. Men när det kommer till liksom så här högprofilerade högbudgets multiplayer shooters så känner jag att det är en jävligt svår marknad att slå sig in i. Och inte ens liksom med Sony i ryggen klarar de sig längre än 2 veckor. Och jag förstår liksom att alltså säljer det inte så är det liksom om inte pengarna kommer in så funkar det inte att upprätthålla, men det är ändå liksom alltså brutalt. Jag tänkte liksom att men Sony har råd. Eller vad fan vet jag kan ingenting om business, men liksom jag tänker liksom att ett företag som Sony har råd liksom att liksom spela the long game med en grej som detta.
Jo, men samtidigt så här att om din liksom, om de första dagarna med spelet är så pass låga, det kommer inte bli liksom bättre. Det är liksom inte ens du har liksom inte ens mängden spelarbas som du känner så att det här är vettigt att ens underhålla den här lilla delen som kommer bli mindre.
Och sen är det liksom, okej, det här är vad vi kan göra för att liksom på sikt försöka rädda detta, men sen är om inte det funkar, då har vi förlorat ännu mer liksom. Och det är inte som en situation som typ No Man's Sky som sålde bra men blev liksom väldigt kritiserat för allting som inte fanns där. För att då hade pengarna åtminstone kommit in liksom.
Mm, precis.
Här är liksom att intresset fanns inte. Det var liksom det var
när man sen släpptes under mitt under Gamescom. Inte mycket marknadsföring heller, så att jag vet inte riktigt hur man har tänkt med när man ska släppa det och hur man har tänkt, liksom, hur har man resonerat.
Och sen, hur solid liksom, alltså den liksom spelmekaniska grunden i spelet än var, så är det liksom att ingen av de här karaktärerna är lika omedelbart liksom endearing eller liksom ikoniska som någonting från typ Overwatch.
Nej, men sen har vi också liksom, man jämför med ett annat spel som folk har liksom spelat nu senaste, det är ju Deadlock från Valve, som också är typ en hero shooter hybrid med ett MOBA, och där har du hooken. Det är liksom det som sticker ut, och man liksom har slagit ihop de här två genrerna och det verkar liksom jättekul.
Och sen är folk liksom automatiskt uppmärksamma på någonting på när Valve gör någonting.
Absolut. Absolut, men det är så här, det är också free to play, eller ja, det är inte släppt än, utan det är typ beta stadie, folk kan testa det. Men det är ändå så här att där har du också en annan hook förutom att Valve
har
utvecklat.
Och sen har vi liksom Marvel Rivals på horisonten som har fått rätt bra liksom previews och folk har gillat det i betan, och det har Marvel karaktärer liksom, alltså folk älskar redan de här karaktärerna innan spelet ens har släppts.
Ja.
Så att jag är inte förvånad över att det inte lyckades. Jag är förvånad över hur snabbt det liksom brändes ner, som sagt. Alltså, jag kan inte komma på att någonting sånt här har hänt liksom, alltså på ett så brutalt vis.
Nej, alltså det som kommer närmst är ju typ Final Fantasy 14. Där de drog tillbaka hela spelet, gjorde om det från grunden och släppte det A Realm Reborn sen. Typ 1,5 år senare eller 2 år eller vad det var. Men det tog ju heller inte, det var inte som att det var 2 veckor ut och sen så bara handbromsen och bort, utan det var ju liksom...
Nej, och med facit i hand så är de här liksom. Alltså, Concord kommer ju inte återvända. Alltså, förmodligen inte.
Nej, alltså det är liksom så här hur... För att, nej, precis, för Concord är egentligen ingenting. Final Fantasy 14 var ett Final Fantasy.
Ja. Nej, så alltså bara när jag tänker på liksom, för jag har sett liksom, alltså jag har varit i rummet när ett team av väldigt passionerade människor inser att shit, vi är i trubbel liksom på en lansering. Och det är fan bäckmörker alltså, och då tänker jag liksom en studio som är det Firewalk de heter?
Jag tror det.
Det är någonting på Fire i alla fall. De har flera Fire-studios, så jag blandar alltid ihop dem. Som ändå är liksom en rätt rutinerad samling människor och som jag förstår det är liksom ett hyfsat stort team. Det är liksom inte så, som någonting som jag har sett där vi var liksom typ 30 pers. Och med så många människors liksom livelihoods på spel och all den tiden och alla de pengarna. Alltså det gör mig genuint ledsen för deras skull. Men så är det. Det är en cutthroat värld, antar jag. Det räcker inte med att bara liksom vara liksom hyfsat bra. Liksom.
Ja, nej, det är tufft.
Och så har vi alla jävla, alltså, insufferable jävla rövhattar som dansar på deras grav och säger, så går det när man går woke. Och jag bara...
men det är liksom...
Över att det är vad som knäckte det här spelet. Är att liksom det,
ja, nej,
det finns för...
Absolut.
För mycket... diversity bland karaktärerna.
Ja, för att de människorna tror att de är majoritet. Ja. Det är de inte.
Nej.
Men det är så kul, det finns en jätterolig bild. Så här, typ att för folk, det läckte ju någon lista från någon så här grupp typ. Som de liksom har ett samlingsdokument över woke-spel. Mm. Och det är liksom, alltså det är helt absurt. Alltså de kan i princip inte spela något. Det finns inget spel den här gruppen människor egentligen inte kan spela för att allt är woke.
Det är de mest absurda.
Jag kommer inte ihåg någonting nu, men det var liksom riktigt så här, man bara...
Warhammer 40k Space Marine är tydligen woke. För att,
ja, för att det finns,
en kvinnlig karaktär finns... har en stark käklinje. Alltså
ja, och sen...
På riktigt, det var någonting det... jag såg.
Jo, men jag tror det. Och sen så var det... Jo, men det var något annat också, typ så här att någon kvinnlig karaktär som visar sig vara lite starkare, och det är ju lite tveksamt, och då var det woke. Och så hittade jag en jätterolig bild på en bok, typ så här, för att folk frågar hela tiden, bara, vad är det som egentligen är woke? Varför är de liksom så himla, du vet, ah! Och då stod det överskriften på den här boken, och så bara, everything I don't like is woke. Och så en liten pojke som har liksom står vid motorhus som är öppen och pekar på en bilmotor där, och så bara, this engine is woke.
Ja.
Och det är så jävla kul, för att det är liksom bara så här, det är så absurt. Nej, så att det är absolut inget problem i att karaktärerna är liksom, att det är mer mångfald kring karaktärerna. Det är inte det problemet som är med
Nej, Concord. Jag är nyfiken på jag hade jättegärna velat liksom kunna typ kika in i en alternativ verklighet där ett spel som Concord släpps och det bara är liksom muskulösa vita snubbar och hur mycket det hade sålt. För jag misstänker liksom att de här människorna som folk säger är woke, är de lika liksom snabba på att fördöma spel som inte är woke som anti-woke-skalan är på att fördöma spel som är woke?
Alltså jag vet inte, för det är också så att det finns ju ingen förklaring på vad woke egentligen är.
Ja, men det är ju allt som inte är.
Ja, men alltså det finns ingen definition av begreppet egentligen, för frågar du någon så här, vad är woke, så har de inget, du kommer inte få ett vettigt svar.
Nej, och jag har gjort det flera gånger liksom, att jag liksom på sakligt sätt liksom frågat folk typ på Twitter, jag höll på att säga Reddit, men Reddit är faktiskt ganska vettigt jämfört med Twitter idag.
Alltså det beror lite på vilka kanaler man
hänger. Ja, alltså det finns ju conservative subredditen liksom, och där det roligaste jag såg där var att någon har lagt upp en så här photoshopad bild på Donald Trump med, så här, typ som en inoljad bodybuilder liksom, och så här, riktigt homoerotiskt, och hur många bara, sluta, du får oss att se dumma ut. men alltså bara ordet woke är fan det värsta jag vet, för att det har verkligen kapats av jubelidioter. Det är bara de som använder det, och de sitter och klagar på the woke mind virus. Och det enda virus jag kan se är det som har satt sig i hjärnan för de här människorna som ser woke i allting i samhället. Och jag är så trött på det, men jag är också liksom så här morbidly nyfiken på, för som sagt, jag har frågat liksom ett par gånger liksom, bara, alltså, kan du förklara för mig liksom, bara liksom genuin fråga, kan du förklara för mig vad som är som gör detta woke? Och liksom det ofta så liksom idisslas samma, bara, ah, det är typ Sweet Baby Inc och DEI Hires, och liksom att man måste ha si och så, och liksom vi har till och med svarta alver och dvärgar i Sagan och ringen nu. Och jag ser fortfarande inte liksom varför det skulle vara ett sånt problem som håller dem vakna om nätterna på det sättet. För om man kollar på någonting som Star Wars Outlaws, som jag klarade för några dagar sedan här. Där är det liksom, där kan jag tänka mig att liksom, och jag hatar vad den här diskussionen har gjort med min hjärna, liksom att min hjärna har liksom typ rewirat sig själv. Att se, att identifiera saker som jag vet folk kommer störa sig på. För att, som sagt, det är det här systemet med liksom specialists som du lär dig saker av. Och den absolut största majoriteten av de här är kvinnliga karaktärer. Och jag bara liksom såg det bara, det där kommer någon störa sig på. Och det finns typ två vita snubbar i hela storyn och de skurkarna liksom. Och alla andra är kvinnor, du vet. Och jag bara... Okej, här kan jag i alla fall förstå liksom att det här är vad de kan peka på. Inte för att jag säger att liksom, jag tycker att det är ett problem, men där ser jag varför de stör sig.
Men det finns så många exempel.
Ja.
Det här är liksom, det här är varför Hades 2 är woke. Contains overtly pro LGBTQ plus and overtly pro DEI messaging. Several Greek gods have been race swapped, including Hestia, who has vitiligo. Liksom.
Ja, hud.
Multiple. Ja, jag vet vad det är, men det är liksom så här, vad är det för anledning? Multiple NPCs appear androgynous, contradicting Greek myth. Och det är förmodligen någon som inte ens har koll på grekisk myt från första början. Till exempel. Så har vi Disco Elysium.
Alltså, antika Grekland, det var jävligt bögigt alltså. Det var riktigt... männen, de satte på varandra hälsosamt där. Alltså,
de var woke för det var coolt. contains overly pro... Där är Disco Elysium då. Contains overly pro LGBTQ plus messaging, features multiple bla 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 characters, including the player character. Heavy social commentary regarding communism, whether pro or anti is unclear. Då har man inte riktigt spelat det spelet, vad jag vet om det i alla fall. Så att det är liksom, de letar ju bara efter, alltså det finns liksom inget, checklista. Det finns liksom inget, nej men det finns liksom ingen, det är liksom vad som helst. Liksom, okej, okay, om en karaktär har liksom inte har en arm då, är det också woke?
Ja, precis. För att... när du sa det liksom med, hur åkomman liksom, jag bara, alltså det skriker verkligen så här Heil Hitler, liksom Master Race, liksom. Ja. Ifall det är typ, om du har det är automatiskt negativt om du inte är liksom fysiskt perfekt. Liksom.
Ja, för jag såg någon annan kommentar också, det var typ så här bara, det här spelet är dåligt och woke för att du har liksom disabled karaktärer utan någon liksom förankring i berättelsen om varför den är disabled. Och man bara, varför måste det vara en grej? Kan du inte liksom vara disabled utan att det har liksom någonting att göra med den övergripande berättelsen?
Alltså det är så himla frustrerande det här. Hej, nu är jag tillbaka igen. Övrigt. Jag vet inte om jag har sagt någonting den senaste stunden. Katten höll på att riva huset så att därför försvann jag lite.
Ja, men
jag tror att den svenska motsvarigheten är väl egentligen PK som har blivit lite av ett skällsord. Allting som den här typen av människor som beklagar sig över mångfald tycker dåligt är automatiskt då PK. Ja. Och grejen är liksom att bara för att man försöker ha en vidare representation av hur människor har det.
Ja, verkligheten.
Så är det liksom inte mer än mänskligt, tycker jag. Alltså, det är så himla märkligt. Och sen så är det, om vi tar kvinnor till exempel, de kan fasen aldrig vinna. Alltså, om det är en kvinna som är större än normsmal, då är det liksom orimligt för att tjejer ska inom citationstecken inte vara tjocka. Men om det är en kvinna som är väldigt muskulös, då är det också orimligt för att kvinnor är inte starka och kan inte få muskler.
Nej, det är omöjligt.
Så att man ska bara ha 90-0 i ideal av någon anledning.
Mm.
Jag förstår liksom inte riktigt hur det går ihop, för det representerar inte hela samhället. I så fall har man levt under en sten. Eller så är det så att man tycker att det är så viktigt bara för att man liksom ska ha någonting att liksom fantisera om.
Så det här är till. Det här är varför Dave the Diver är woke.
Oh min.
Contains overly pro DEI messaging. The player character is a fat guy who can somehow deep dive and swim long distances without trouble.
Oh my fucking god.
The sushi chef is a POC, vilket då är people of color.
Person of color.
Och där är ju, och där är person of color. Och där är ju verkligen egentligen det som sätter liksom punkt på det. Det är liksom, det där är det största problemet som de har. Det är liksom att du har en svart alltså, sushi-kock.
De är nazister, ta mig fan. Alltså, det är... De gillar inte att bli kallade nazister, men... Jag vet inte... Du är för fan Super Mario woke. Och har varit det sedan start. För att han har mage.
Ja.
Här är the DEI hire, liksom the fat Italian guy. Han borde inte kunna hoppa 3 meter upp i luften. Allt ska vara så jävla politiskt. Kör inte ner i politiken alls på mig.
Och så är det för det är också ett argument som kommer ofta upp så här typ att nej men kvinnliga karaktärer som görs typ idag, de är jättedåliga för att det är liksom det är pandering och allt det där. Mm. Medans, och så kan de typ lista liksom filmer och sånt. Ja, men typ Matrix kommer upp ganska ofta, Alien kommer upp ganska ofta. Där har du bra kvinnliga karaktärer. Och det är så här, hade de filmerna gjorts idag så hade det varit exakt samma kritik mot dem som de har mot allt annat. För det är liksom anledningen till att du gillar de filmerna, det är bara för att du accepterat dem för att du var liten och förmodligen visste bättre tydligen.
För när de här filmerna kom så var det inte ett kulturkrig på samma sätt som kring det detta. Liksom, för att liksom, när man har liksom ett spreadsheet över allting, då är det verkligen att vi har stenkoll på varenda liten aspekt som ens är och sniffar på liksom någon form av, alltså jag vill inte ens säga sniffa på vänsterideologi, för att jag tycker liksom att alltså, när man säger liksom att det här spelet är woke för att huvudkaraktären är en fat guy som kan dyka, då snackar vi inte höger och vänster längre, då är det bara liksom, alltså vad är detta?
Vedervärdiga jäkla fördomar är vad det är.
Jag blir helt tossig.
Det finns ingen rim och reson i det, och jag tror en grej till att det har blivit så här, det är ju sen man kunde börja tjäna pengar liksom på den typen av engagemang du kan få, vilket gör att du har större konton som tjänar pengar på att andra blir arga, så att du eldar på dem. Det är en stor bidragande orsak egentligen till att, liksom att det har vuxit sig så stort, för att vissa tjänar pengar på att kunna liksom bara ösa på.
Ja, och det är liksom, tack så mycket Elon Musk som har skapat det liksom klimatet.
Ja, han hjälper ju inte direkt.
Nej, men han...
Jag såg en väldigt liksom rolig meme för ett litet tag sedan där det stod typ så här, kvinnor som bokstavligen bara existerar får responsen av män. Hur vågar du?
Ja, men alltså... Den här typen av liksom ragebait fanns ju innan Elon Musk köpte Twitter givetvis, men alltså det har blivit exponentiellt, är det som man säger det? Exponentially.
Vi säger så.
Mycket värre. Sen man kunde liksom betala för att verifiera sig och liksom, alltså nu när man liksom kollar svaren på en hit tweet, så är det bara massa andra människor som svarar med helt helt osammanhängande, liksom helt bara alltså andra grejer som inte har någonting med originaltweeten att göra, bara för att men det här är liksom, vi vet att den här tweeten är framgångsrik, så folk kommer kolla i kommentarerna, så här lägger jag min tweet så att folk scrollar förbi den och får liksom, det är bara, det är insufferable, och jag önskar att jag inte var så beroende av Twitter att jag bara kunde liksom stänga ner mitt konto, bara för att jag börjar liksom få svårt att moraliskt försvara min närvaro på den plattformen, ärligt talat. Jag är så trött på skiten, men sen jag vet inte. Jag hatar vad det har gjort liksom mot mig och hur jag konsumerar media, för att jag kan inte kolla på någonting längre utan att liksom, när jag ser någonting, bara, det där kommer någon störa sig på, och så blir jag irriterad över det.
Innan någon studsar på det jag sa innan, alltså den här memen, jag hatar inte män, okej.
Va? Jag trodde du gjorde det.
Nej. Ja, jag vet. Ja. Man kan ju tro det. Bara för att jag inte tillhör liksom den här normativa bilden som många har målat upp att man ska vara. Men nej, jag hatar definitivt inte män. Däremot ogillar jag personer starkt som inte låter människor få liksom vara de de är. Alltså som hela tiden ska behöva kränka och trycka ner personer bara för att inte de fyller i någon form av mall som samhället har satt upp. Det är så himla bisarrt. Alla ska se likadana ut, alla ska vara likadana, alla ska tycka likadant. Och gör man inte det, då är man liksom, jag vet inte, ett monster. En avart, liksom någonting som inte förtjänar att yttra sina åsikter eller existera i offentliga rum eller
det roliga är att det är
visa upp sin
så,
glädje eller vad det nu är. Det.
Det är exakt så de känner att de behandlas. För att jag kan inte uttrycka att jag tycker att den liksom svenska, eller vill säga den vita kärnfamiljen ska skyddas utan att jag blir utbuad från ett liksom offentligt. Så jag kan inte uttrycka mina åsikter och liksom vem jag är utan att ni målar ut mig som nazist och monster. Så att de blir liksom förstärkta av det.
Jo, men precis. Alltså, förstärkning kommer ju också ofta ifrån att man håller sig till grupper som tycker väldigt likt en själv, som bekräftar ens världsbild. Och ofta kan ju
ja, det gör,
sådana här
det gör vi
forum
också.
Liksom bli ett ganska så stort problem. Ja, absolut. Alltså, som sagt, man umgås ju med dem som alltså, man kan diskutera med och som man liksom känner att man är på god fot med av naturliga skäl. Som sagt, man vill ju kanske inte riktigt umgås med någon som mer eller mindre tycker att man inte förtjänar att andas samma luft. Så är det ju. Men det blir ju liksom så på sådana här forum att det blir ju så himla infekterat liksom för att man sitter och äggar upp varandra jättemycket. Och då blir det liksom bara värre och värre för att den här världsbilden förstärks så enormt liksom och blir så starkt för de här personerna naturligtvis.
Och där är ju ett problem med att de som liksom sitter, alltså de som ofta har det här konspiratoriska beteendet, de liksom lever för det. Liksom att det blir så starkt kopplat till deras identitet medan alla andra, de kommer inte orka engagera sig i det längre för att de har bättre saker för sig.
Mm.
Så det gör att de lämnar. Det här har alltid varit liksom problemet när man liksom modererar forum och sånt. Liksom, hur mycket kan du tillåta och när liksom sätter du ner foten? För att risken är att om du inte sätter ner foten är det att då försvinner en viss grupp människor som gör att det beteendet som du kanske vill stävja förstärks. Och du får inte in nya personer liksom som någon form av motpol på det. Vilket gör också att till slut så har du bara det här skiten och sitter med. För att du har tillåtit att det liksom gror och växer och befästs.
Ja, men precis. Och jag lyssnade på ett väldigt bra psykologiavsnitt som handlar just om, precis som du sa, konspirationsteoretiker. Och det bästa man kan göra när man stöter på någon som har liksom väldigt orimliga konspirationsteorier, det är faktiskt att lyssna på den personen och försöka resonera och faktiskt låta den personen komma till tals och kanske då diskutera snarare än liksom att bara slå ner dennes åsikter, även att det kanske är det man vill göra. För att genom liksom att slå ner på de tankarna och åsikterna och den världsbilden liksom, då förstärker det liksom bara hur de ser på saken. Liksom att det bevisar liksom att de har rätt på något sätt. Så det är väldigt svårt. Alltså kommunikation med människor är jättesvårt på alla sätt och vis. Det finns så himla mycket nyanser och så mycket klurigheter. Och alla kommer aldrig kunna tycka lika. Men alltså av naturliga skäl så tycker jag att det är väldigt svårt att sympatisera med människor som måste klanka ner så mycket på andra hela tiden. Och bara leta fel på allting på det sättet som det görs i såna här sammanhang.
Gud, ja.
Det är lite sorgligt liksom. Jag menar, jag har två stycken släktingar som till exempel har bara en hel arm. Men ska de inte få ha någon representation någonsin?
Bara om det är grundat i berättelsen.
Någonting jag stör mig på, eller detta var liksom en grej som slog mig liksom att för ett par år sedan. Varför är det så? Eller jag förstår vad svaret är, men liksom bear with me. Varför är det så liksom att det är så vanligt att skurkkaraktärer är disfigured på något sätt? Liksom att de har ett stort jävla ärr över ansiktet, eller att de typ haltar konstigt, eller så någon får liksom ett handicap på något sätt är liksom synonymt med illvilja liksom. Det är många bondskurkar som är bara, jag har ett stort ärr över ögat liksom, min katt klöste mig eller whatever, eller kolla typ Lina visserligen, alltså svinbra actionfilm, Dread, med Carl Urban och Lina Headey, Headey, jag har aldrig lärt mig hur man uttalar det, är det Headey?
Ingen
aning.
Lena H. Lina Headey, alltså min crush. Hon spelar skurken och hon har liksom ett jättestort ärr över ansiktet.
Cersei.
Liksom. Ja, Cersei. Och det är liksom, det förstärker liksom att det här är the bad guy. Och jag bara liksom, jag tänkte på det liksom att ifall man är någon som liksom, tänk att vara typ brandman eller någonting och liksom du är helt jävla fucked up för att du har liksom försökt rädda typ en familj ur ett brinnande hus. Och så alla liksom alla karaktärer i media som ser ut som du är typ nazist, vetenskapsmän eller någonting, du vet. Ja, det var när jag såg Wonder Woman som jag tänkte på detta första gången. Det var liksom var det typ en tysk ond galen vetenskapskvinna som gick runt med liksom en mask över hand ansikt för att hon har liksom fuckat upp sitt ansikte på något sätt. Och sen liksom, då har vi liksom kontrasten då mellan alltså löjligt attraktiva Gal Gadot, historiens sämsta skådespelerska, i kontrast med den här då liksom...
Hon är ju kanske inte fantastisk. Nej.
Kal-El, no! I kontrast då med den här liksom kvinnan som är liksom inte bara ond utan också liksom ett riktigt jävla freak som har någon form av liksom skada på ansiktet. Och det finns såklart gott om exempel på liksom det motsatta också, givetvis. Jag tänker typ det är roligt för att det första jag tänkte på var Kevin Spaceys karaktär i Pay It Forward, men liksom Kevin Spacey, ja, det är liksom lite scorched earth, men men jag vet inte, det liksom i särskilt då är liksom mer lättsam liksom typ äventyrs action eller liksom så här typ superhjältefilmer och såna grejer liksom. De hjältarna är alltid så här superattraktiva och snygga, och så har vi skurkarna som är liksom, kolla Christian Bale i Love and Thunder, en så riktigt jävla Halloween circus freak typ. Och jag bara funderar på, för att jag bara, alltså jag är ju liksom löjligt snygg. Så jag tänker inte så mycket.
Ja, det är nästan så att det är svårt att vara du.
Ja. Nej, men jag...
Du har ju sålt in dig så bra i det här avsnittet också. Det är det som jag kan knappt röra mig. Fötterna skriker.
Jag har väldigt bra metabolism.
Men jag är i alla fall löjligt snygg.
Alltså ärligt. För att vara liksom lite mer seriös. Alltså, jag har alltid varit ganska trygg i mitt eget skinn. Och nöjd med hur jag ser ut, och jag har alltid sett det som liksom som en, det är typ easy mode i livet liksom, för att ingenting i mitt liv hade varit lättare om jag såg ut som Gollum liksom. Alltså under hela min uppväxt, så varje gång liksom typ mamma har tagit med mig på liksom någonting, typ en sykurs eller vad det var, alla liksom 40-åriga tanter som bara går runt och säger typ, åh vad snygg du är för att vara en liten 12-åring. Och liksom, det är typ lite weird. Men jag har liksom fått höra så jävla mycket liksom att, ja men du är en välskapt pojk du. Så det var först liksom, som sagt, i vuxen ålder som jag liksom bara för, om jag hade varit ful eller om jag hade varit liksom disfigured på något sätt.
Hur hade... Hata mig inte för att jag är vacker.
hur hade jag... Alltså alla gånger som typ släktingar så här, tanter och vänner och bekanta som sagt du borde bli modell, Oliver. Det, alltså, det gör någonting med ens ego liksom.
Och vi hade velat göra en lite så här lättklädd kalender med dig nu.
Ja, precis.
Ja, jag lite, har systemkamera.
Jag ser typ ju lätta kläder. Alltså, vi hade kunnat tjäna storkovan.
Jag ser ju bäst ut med kläder på, kanske. Mina håriga bröstvårtor.
Nu tänjer vi, gränserna.
Nej, men liksom, vad gör det ifall du är typ någon som är född med ett handikapp eller liksom någonting som typ en i samhället skulle liksom typ klassas som typ, jag vill inte säga fult, men jag menar fult, ni vet vad jag menar.
Och vad, men som inte är normen, ja, kan man väl säga.
Och vad det då gör liksom med typ när man liksom kollar på alla de här filmerna och liksom och spelen liksom att alla de här snygga människorna nästan som att liksom ett vackert yttre på något sätt är liksom ett krav för att vara på den rätt sida av historien. Och som sagt, det finns jättemånga bra, typ Elefantmannen. Skitbra film. Gears of War, Marcus Fenix är fan den fulaste jäveln. Och han är the good guy. Men, ja, även jag... jag tycker att liksom jag förstår inte varför, hur man kan liksom titta på typ att den här karaktären har en hudåkomma eller den här människan sitter i rullstol och ser det som en negativ grej.
Mm, nej, precis.
Star Wars Outlaws för övrigt på Olivers helt korrekta Uber Omega omnipotent skala 6 av 5. En redig 6 av 5. Jag önskar att det var lika bra som det var de sista 3 timmarna genom hela spelet. För att då kommer storyn igång.
5.
Är det karaktärens...
Nej, 6,5 av 10.
Det var 6 av 5.
Så jag 6 av 5.
Ja, det är en perfekt 5 av
7. Jag var lite förvirrad där och sa, det måste jag erkänna.
Nej, 6,5.
Wow, vad han tycker det är bra.
Jag tänker så här, för i min hjärna så är liksom en 7 är liksom bra. 6 är helt okej. Okay. Och det är precis mellan där. Liksom, att det är liksom... Jag pratade om det förra veckan. Liksom, att det gör liksom the bare minimum för att vara liksom helt funktionellt på alla sätt som du kan förvänta dig. Men aldrig liksom att det översträcker sig. Och...
Om jag har typ gått runt hela helgen och sagt att det är typ 6,5 till 7 av 10.
Ja, det sniffar på 7:an. Det sniffar på 7:an. Och det är liksom respektabelt. Jag tycker liksom att det är korrekt betygsatt generellt. Och som jag pratade liksom om att Kay är en av de grejerna som verkligen drar ner det lite för mig, för att hon får liksom inte utrymme att verkligen liksom vara en intressant karaktär. Mot slutet så får hon det. Och då får också skådespelerskan. Hon blir liksom empowered att verkligen visa vad hon går för. Jag var imponerad av henne där på mot slutet, där hon sätts i situationer som utmanar henne emotionellt. Vilket inte händer typ i 95% av speltiden, vilket det gäller synd. Men annars, trevligt spel. Alltså, liksom, jag tror att man måste vara ett riktigt liksom, alltså, hängivet Star Wars-fan för att... Eller i och för sig, Star Wars-fan hatar Star Wars. Alltså, Star Wars är typ det värsta, ja,
här,
Star Wars-fan.
Du kanske måste ha ett annat, liksom en annan... vad heter det? Du måste ha liksom en annan uppskattning för universumet.
Precis.
Kanske, för att på riktigt uppskatta Outlaws.
För att jag älskar Star Wars och jag tror att hade man bara liksom skalat bort allt som gör detta till Star Wars så hade jag inte haft så roligt med det. Men nu för att det är
fråga vad jag tycker om det.
Jag vet vad du tycker. Du tycker inte om det så mycket.
I don't like it. det är ett väldigt... inte bra smygspel.
Jimmy hade ett Demon's Souls-ögonblick under helgen där han hade sin sån här väldigt gulliga ynklighet. För helt plötsligt så tittade jag över på Jimmys skärm och så såg jag att han också satt och spelade Vampire Survivors, precis som jag. Jag bara, ah, du börjar spela det nu istället för Star Wars. Ja, jag vill också ha roligt.
Ja. Nej, men så,
jag har spelat i 6 timmar. Jag har kunnat åka till Kimji. Heter planeten så.
Kimji.
Vilket inte var meningen, för jag skulle göra ett annat uppdrag i rymden och så blev jag ditslussad. Och sen så hade inte jag en uppgradering så gjorde att jag kunde ta in mig på ställen jag ville ta mig in på. Så jag fick åka tillbaka till den första planeten och leta upp det. Och det är liksom så här att det är väldigt inkonsekvent i hur det fungerar med sitt smygande. Det är typ så här, ibland kan du vissla på vakter och de kan komma runt hörn och du kan bara haha, ta det liksom som i vilket smygaspel som helst. Och ibland är det så här, nej du, jag såg dig före. Och man bara, men jag satt ju bakom det här hörnet tills du faktiskt, så att jag kunde prompta dig. Och alltså på något uppdrag var det också så här, alltså Amanda hade nog samma grej. Det var så här, du får inte bli sedd för då är det liksom game over. Mm. Och så kommer man till ett ställe där det finns ingenstans du kan gå, du liksom står på en bro. Det är du ska skydda det här jävla huvudet i glasflaskan. Och du säger bara, okej, jag kommer dit. Det finns ingenstans jag kan gå, jag får inte bli sedd.
Jag fattar inte vad jag skulle göra. Jag förlorar 4 gånger.
Och det tycker jag, och jag tycker spelet överlag...
Jag i alla fall en gång.
Och jag tycker spelet överlag är rätt dåligt på att liksom förklara vad du ska göra. Ibland är det så här supertydligt och ibland bara släpper de helt handen och bara så här, oj, fattar inte du det?
Nej, jag håller med.
Men då stod jag liksom där och bara så här, vad fan ska jag göra? Så jag skjuter dem. För att jag har ett vapen, det är det enda jag kan göra här. Får game over för att jag alertade hela basen. Då bara, okej.
Okay, det var exakt vad som hände mig första gången. För att det man ska göra är att man ska typ skjuta ganska snabbt. Liksom.
Ja, det första, och hur ska man veta det?
Alltså det här kommer makes no sense för någon som inte har spelat och vet exakt vad vi pratar om. Men det är liksom, alltså... Hela vägen fram till dess så får du inte bli sedd. Och vid det här läget så är det liksom första gången det här uppdraget som du måste skjuta ihjäl de här vakterna. Och det fort. Innan de går och trycker på den här. Och jag liksom gick runt där och bara, vad ska jag göra? Jag fattar inte. Jag bara, okej, jag antar att jag måste skjuta dem. Men då var det för sent. Så jag trodde att bara för att jag sköt dem så gick larmet. Men sanningen är liksom att om du bara skjuter dem direkt så går inte larmet. Men det fattar inte jag.
Det var ju otroligt besynnerligt. För man är ju liksom på en imperiebas. Och precis som Jimmy sa där, i början av det här uppdraget så får man liksom börja om det är så att man ens blir lite sedd. Det går liksom på en fingerknäppning mer eller mindre. Mm. Och sen när man kommer till det här, alltså jag gjorde precis som ni. Första gången så gick jag liksom försökte leta efter ställen som liksom Nix kunde göra någonting. För jag tänkte att jag kan ju inte göra någonting.
Nej,
här.
Som är.
När jag såg att Jimmy kom till det stället så tänkte jag bara, jag måste bara se hur han reagerar och inte bara jag som är dum i huvudet. Men han reagerade på precis samma sätt. Liksom att han gick också och letade, jag såg det. Och det var första gången efter som jag förstod att okej, man måste skjuta dem här för att det inte ska komma fler as. Och det är jättesvårt att veta det, för att innan dess har det ju liksom varit raka motsatsen till vad man ska göra. Så man måste liksom gissa sig till det. Eller så tycker liksom spelskaparna att ja, men det är kul att liksom se spelaren alltså tveka och att man måste liksom lära sig utifrån olika situationer. Och visst, det finns väl kanske något värde i det, men jag tror att det mer skapar frustration. För att sedan så kommer man ju till nästa segment och då är det ju tillbaka till smygandet igen. Och sen är det ganska uppenbart, har jag för mig, liksom en skjutarsekvens där det kommer mycket fiender. Men där är det liksom över till smygande direkt igen.
Ja, men det finns...
Då blir det liksom...
Första gången jag åkte speeder så fick jag en achievement för att göra en perfect landing. Och jag bara, vad fan är det för någonting?
Jag också. Och Jimmy också.
Och jag vet fortfarande inte liksom vad det är som man behöver göra för att få en perfect landing eller vad det betyder. Så att... Det är såna här, massa sådana små saker som spelet inte är så bra på. Så min 6.5 är liksom helt dependent på att jag är den jag är. Och när jag liksom hittar typ en E11 blaster som är min favoritblaster i Star Wars så får jag en endorfinkick. Liksom. Och alla de här typ, den här kantinen ser så jävla Star Wars ut. Eller den här imperiebasen ser, bara, det känns som att jag är liksom a new hope. Och utan liksom den affinityn liksom för grundmaterialet så är det jävligt svårt att rekommendera det här spelet. Men om du är som jag som får liksom typ orimliga mängder glädje av att bara liksom bonka en stormtrooper i huvudet, så ger det en chans. Men ja.
Det suraste är att jag betalar 879 kronor för det. Det känns lite jobbigt.
Det...
Och det är ju inte utan sina kvaliteter. Alltså typ ett av de tidiga uppdragen när man liksom fick åka till en så här gammal The Old Republic rymdskepp och liksom, det känns nästan lite som så här Uncharted när man gick igenom, ja, den. Det var jättekul.
Nej, men det liksom, finns glimpses liksom. Och...
Ja, men storyn drar inte tag igen. Det känns som att spelet också försöker ta tag liksom din uppmärksamhet från alla håll och kanter. Det finns liksom ingen röd tråd och liksom följa sig. Det blir bara jobbigt.
95% av spelet är liksom att du ska sätta ihop det här teamet för att göra den här heisten. Och det är liksom ett, det är ju givetvis liksom ett liksom så här narrativt mönster som man har sett i så många olika sorters heist-media. Problemet är liksom inte fall, det tog mig typ 45 timmar att klara spelet. Och om 42 av de 45 timmarna är att sätta upp teamet liksom, tänk det liksom i filmformat liksom, att det är typ Rebel Moon, som är typ den sämsta film jag har sett på 100 år. Det spelar ingen roll hur maffig den heisten är i slutändan, för att man har liksom byggt upp så mycket till liksom, att det är typ som om GTA hade haft en heist. Och det tar 40 timmar liksom att bara, vi ska hitta typ team members och grejer. Och liksom, som sagt, den här emotionella hooken som sen visar sig mot slutet. Och man bara, shit, liksom här hade de någonting liksom. När den är helt liksom avsaknad från det övriga liksom bulken av spelet, så då blir det ett problem.
Det är nästan så jag hade önskat att det spelet var typ upplagt bara för att du kanske ska bli ett syndikat och ta över de andra, och så försöker du spela ut de andra. För det systemet är rätt så häftigt.
Ja, ja, och som sagt, liksom, det är en idé som är jävligt cool på pappret. Och det är liksom... Ja, jag vet inte.
Men de är jävligt bra på att veta när du gör dem sura. Alltså, det är typ så här eliminerade jag hela gänget som står på den här basen här borta. Hur fan vet de att det är jag? Jag lämnade ingen vid liv.
Och andra gånger så är det liksom, du kan gå in typ ifall du har liksom ett uppdrag. Pikes ber mig att åka ut och sno liksom massa mineraler från Crimson Dawn. Och liksom jag åker in med mitt rymdskepp, hämtar den här grejen. De börjar skjuta på mig och jag får ingen penalty för det. Trots att de måste ha vetat att det var jag liksom, du vet. Så det är lite inkonsekvent. Men ja. Alltså, jag sa inte att du skulle köpa det. Du kom till den slutsatsen
själv. Nej, jag vet.
Du frågade mig, borde jag spela? Och jag bara, jag vet inte fan, du vet.
Nej. Jag har mig helt själv att skylla, men det var bara för att jag tyckte det såg så nice ut. Man såg videos när folk åkte på runt den där speedern och grejer.
Mm.
Och det var kul att åka speedern ett tag, men jag är så här, det här är varför Mass Effect inte fungerade när det blev liksom open zone-grejer. Att det är liksom inte tillräckligt intressant att åka runt på de här planeterna på olika kartor och typ göra samma sak, utan det är liksom, jag gillar typ när man, men nu åker vi till Omega, du är den här lilla delen av Omega och där har du liksom en koncentrerad story som utspelar sig på den här platsen, och sen åker du vidare till nästa grej.
Mass Effect 2 var ju bättre.
Star Wars... Yes, och jag tror att Star Wars Outlaws också hade kunnat funka, för att det är så här, okej, det är det första open world Star Wars, även om jag tycker typ att Jedi Survivor också ish är typ ett open world Star Wars.
Gränsfall.
Ja, men jo, men det är liksom, det här har mer bullshit du kan göra.
Ja, men
är det liksom det som
det var open world är nu liksom. Alltså.
Ja, inte när GTA 6 kommer, då får vi säga att här kommer ett bra open world spel där du inte har massa bajs. Men det var liksom så här att okej, men så att den öppna världen hittills gör inte spelet några tjänster alls än så länge. För min del då.
Mm. Alltså, jag fick definitivt en kick av att landa på Tatooine.
Det har inte kommit än.
Och komma till Mos Eisley. Och jag bara, alltså, det här bara inte estetiskt. Det är liksom så jävla Star Wars. Och återigen, det är liksom min relation till Star Wars, så att säga. Liksom.
Mm. Men jag hade ju liksom önskat att folk liksom tog lite med den här Rockstar-approachen till sina öppna världar. Liksom.
Det är så här, 800 miljarder dollar.
Nej, men så här, nej, men inte bara det, utan man tänker själva upp det. Meat on the Bones ligger på berättelsen de vill berätta. Och majoriteten av alla uppdrag som du gör servar berättelsen.
Ja.
Och sen kan du ha lite sidofluff också, men det är faktiskt sidofluff. Det är inte liksom... Det är inte liksom 20... Ja, nu är inte Star Wars Outlaws typ 20 av samma sak som typ alla andra Ubisoft-spel, så det här skiljer sig lite det. Men det är liksom så att bulken ligger i berättelsen, inte allt det runt omkring. Och det är det jag saknar lite.
Oh, nej.
Nu får vi se hur GTA 6 är. Alltså Red Dead 2 är ju inte som GTA 5. Red Dead 2 har ju betydligt mer runt omkring. Men det känns ju som att allt försöker ändå serva den storyn de berättar. Och spelar du storyn helt igenom så är det liksom det tar ju lång tid.
Ja. Och det är liksom, jag jämför liksom Star Wars Outlaws, inte nödvändigtvis med typ grejer som Jedi-spelen och så, utan jag jämför dem mer med, okej, vad är liksom de senaste Ubisoft open world-spelen jag har spelat? Och jag hade roligare med detta än vad jag hade med Assassin's Creed Mirage. Och det är liksom, vi är ju definitivt på samma liksom page när det kommer till vad våra prioriteringar ligger. Jag hade hellre tagit ett Star Wars Outlaws som är typ 15 timmar långt och är liksom en fokuserad. Även om det utspelas i en öppen värld. Typ som Mafia 2.
Ja, Mafia 2 är perfekt.
Mafia 2 var liksom alltså ett linjärt, storydrivet, narrativt liksom superfokuserat. Det här är liksom berättelsen. Vitos berättelse. Och det råkar bara utspela sig i en liksom värld som du kan fritt utforska. Och vi ger det inte så mycket anledning till att bara köra runt och liksom meja ner folk eller whatever. Och det var typ den största grejen som folk kritiserade i spelet, för att det var inte sandlådigt nog. Och det resulterade i Mafia 3.
Ja, som hade en jätteintressant berättelse som bara tyngdes ner av massa skit.
Spelet i sig är liksom att du har liksom din lista av aktiviteter som återupprepas liksom på olika platser. Och det är också liksom ett spel som jag tycker är liksom en perfekt exempel på en sjua liksom, som har sina ögonblick liksom av storhet. Med karaktären är skitbra, atmosfären och soundtracket är asbra liksom. Alltså de har verkligen fångat den här liksom New Orleans-känslan. Mellansekvenser och berättelse och manus och allt det där liksom jättegripande grejer. Men bra körkänsla, bra liksom, alltså liksom mekanisk liksom fundamentals till liksom shootouts och grejer liksom, det bara känns bra att spela, men man var liksom för fokuserad på det här liksom att ja, men vi måste ha liksom massa sidogrejer liksom, att det kan inte vara liksom en ett tight regisserat spel utan
och det värsta av allt, det de kallar sidogrejer måste du också göra för att komma vidare.
Ja, men precis. Liksom att spelet i sig är liksom inte... Så Mafia 2 var ju närmare någonting som The Last of Us exempelvis. I struktur. Att du hade liksom här i typ... Du hade en början, en mitt och ett slut. Och liksom det var... Resan du var på var den resan som fanns liksom. Och...
Ja.
Och i Mafia 3 liksom är typ att ja, men här är de olika distrikten, hur du tar dig an dem är lite upp till dig och liksom du kan uppgradera din karaktär och liksom dina abilities och hur du väljer att liksom ska man säga du har de olika distrikten som du kan liksom lägga på dina olika underbosses och grejer, så här typ kul system i teorin. Men som det spelet hade verkligen jag tror att liksom det hade kunnat vara liksom min favoritdel i den serien om det hade varit mer som föregångarna, för att jag tycker verkligen att den storyn är kanon och jag hoppas jättemycket på att det nya spelet som The Old Country eller vad det heter som utspelas i Sicilien, att det är mer,
ja, förhoppningsvis är det mer så, för att det liksom det har ju varit ganska mycket backlash mot den typen av open world där det är bara liksom massa fluff.
Precis.
Och det verkar inte liksom, för 10 år sedan var ju alla spel.
Å andra sidan så har vi liksom typ alla de här kommentarsfälten liksom när typ Ubisoft bara, men vi kanske inte ska göra nästa Assassin's Creed 200 timmar långt. Bara, varför ska jag betala lika mycket för mindre? Liksom, alltså det är liksom att det är så många människor som tittar på liksom speltid och det är liksom det absolut viktigaste. Så länge jag kan liksom spela ett 5 av 10 spel i 200 timmar så är det bättre än ett 10 av 10 spel i 8 timmar. Liksom. Så det är ju en balansgång.
Min favorit är ju, min favorit är användarorganisationer som precis säger, men det var kanon i 500 timmar och sen så blev det nedför. Alltså det är liksom de 200 timmarna efter det, det var ingen vidare, bara, så att jag rekommenderar inte det här.
Skulle bara se hur många, bara, hur många Steam-recensioner jag har sett liksom på spelet jag har arbetat på. Där det står not recommended, it got boring. Och så ser man antal timmar, så här 300 timmar spelare. Jag bara, vad i helvete håller du på med? Liksom alltså.
Men det här spelet är inte gjort för 300 timmar.
Nej, så att, nej. Här, jag, höga förhoppningar på det. Jag hoppas att det är mer som de gamla maffiaspelen och att de vågar.
Mm. Det jag kommer ihåg mest från Mafia 2, av slutet var kanon. Men det var verkligen när man...
Knäckande slut,
jag tror typ en av de, ja, men jag tror att det var när... Det är typ en av de tidiga maffiabossarna man ska ta ner. Och han är typ... Jag tror det är typ i hamnen, så går man in typ i en lagerlokal. Och så står han uppe på övervåningen och bara kastar ner en jävla massa typ granater och grejer. Mm. Och jag körde på svåraste och då är så här, blir du träffad i huvudet och dör du.
Ja.
Liksom det är så att headshot dödar dig också. Och han... Och samma jävla replik om och om igen. Jag blir galen.
Jag skaffade den här, ska man säga, special remaster, vad fan den kallas. Mm. Ja, det är för att jag fick lust att spela Mafia 2 igen efter att jag har kollat på Sopranos. Och jag bara, mafiosos, de är fan coola. Alltså, de är riktiga rötägg, men det blir bra historier. så jag ska... återbesöka det.
Mm. Ja. Ja. Nu har vi pratat jävligt länge.
Ja, vi.
Jag tänkte för en timme sedan att fan, det blir inte mycket längre nu, för nu känner jag att vi liksom börjar hamna på...
Vi hade överstannat vår välkomna.
Ja, jag känner att nu har vi liksom kommit till en punkt där att snart kan jag börja runda av och sen så nu är vi här en timme senare.
Kör igång quizet.
Vi har inget quiz den här veckan.
Va?
Vi har inget quiz den här veckan. Så det blir nästa vecka. Nej, vi har varit upptagna i helgen och så det har inte blivit av.
Ja, alltså jag kan villigt erkänna att jag fick för mig att det var Jimmy, så att jag glömde av. Så att, ja, jag tar på mig den.
Vet du vad jag säger om det?
Man hatar inte bara...
Sekunden innan. Nej, Oliver, nej!
Nej, den lät
Bärska
inte!
Bärska dig!
Den luktar då. Friendly fire.
Så luktar du på den, vad fan?
Men vad ska, alltså, om man andas så känner man...
Friendly fire! Friendly fire, fan.
Min, alltså de brukar låta
jag
bra.
Jag vet inte om vi kan ta med dig på Retro Meet, att du kanske blir den som sitter och fiser överallt hela tiden och så bara, åh jävlar.
Alltså, Jenny säger samma sak, att du är liksom du bara sitter och skiter på dig vart du än befinner dig. Och jag bara, alltså jag respekterar ändå liksom med att folk som jag inte känner, alltså de kanske inte uppskattar det så mycket. Jag vet inte, men ni uppskattar inte så mycket, men ni älskar mig, så att ni måste liksom acceptera mig för vem jag är. Så att jag är...
Ja, men vad händer efter några timmar när du känner dig lite friendly med folk då? Det är liksom den delen man är orolig fire. För. Ja. Sitter du där vid brädspelsbordet, ställer dig upp på stolen, brett med benen och så bara... Och sen så sitter du och så tar dina händer och så bara föser du upp luften och så bara, oh, friendly fire! Och alla runt bordet bara, vad i helvete har ni släppat mig?
Nej, riktigt så.
Då säger till dem, då säger jag till människorna som vill ha med Oliver, bara, ni vill att jag ska ta med honom.
Riktigt så frispråk.
Ni släppte honom utanför hemmet.
Riktigt så frispråk är jag inte med mina anal evacuations. Att jag, att alla är...
Agree to disagree.
Det fes just i podden. Du besurtar
podden. Jag sitter i mitt hem. Det är alltså... Det är ingen som lyssnar på detta som kommer behöva liksom känna någonting.
Ska vi nämna liksom alla grejer när vi har streamat och du ställer dig mitt i kameran?
Ja, precis. Och särar på skinkorna.
Det brukar jag inte göra för att då kommer inte... Alltså, då blir...
Jo, det brukar du. Eller som när du satt ingenting. Mellan mig och Martin har jag för mig. Och du lutar dig tillbaka i soffan, lyfter båda benen som en födande kvinna som fiser rakt in i kameran.
Oliver fes woke.
Ja. Oh. Ja, men alltså, ni är liksom my people liksom. Alltså, jag har inga problem.
Ja, men så här,
ja, men din fis är inte my people. Nej,
vi är helt med på att vi är dina people, Oliver. Det vi oroas för, vad händer när andra människor blir också dina people?
Ja, men alltså typ, vad är det, typ 2 dygn på en så här retromässa meetup eller whatever. Man blir inte my people så snabbt. Utan då, det är en process liksom. Alltså, jag fiser dig inte ansiktet om jag inte är säker på att du inte kommer liksom bli upprörd över det. Jag vet att ni uppskattar inte när jag gör det, men ni blir liksom inte offended av det. Alltså,
ja, jag vet inte riktigt om jag håller med.
nu har vi kommit till en punkt i podden där på helt sinnessjukt. Alla sitter och lyssnar och bara såhär, okej, vad har vi lärt oss av det här gänget? Jo, att Oliver fiser oss i ansiktet och Jim och Amanda blir inte tillräckligt arga om Oliver
ska sluta. Alltså, nej.
Vad har vi också lärt oss av det här avsnittet? Oliver får ont i kroppen. Fånigt snygg och han fiser jämt.
Fan, det är tur att du är så jävla snygg, Oliver. Annars hade det blivit svårt
för dig. Men enligt mig då. Alltså, men jag vet, smaken är ju som baken givetvis. Men jag,
ja, din bak uppe på
Men alltså, det är som när jag sitter typ på julafton med Jennys, med Jennys familj.
Jag tror du skulle säga när du sitter och bajsar. Jag tänkte bara, nu får det vara nog.
Nej, men när vi är typ på julafton med Jennys familj liksom, alltså de jag är inte på riktigt samma våglängd som dem. Så att jag är en respektfull människa, alltså jag har inte suttit på spårvagnen och bara brakat av en liksom mökare och bara där får ni känna.
Men inför hundratals lyssnare fiser du dem rakt i örat.
Ja. Ja, men den gjorde
den här
inte
gången,
det. Jag försökte, men
de andra 733 gångerna.
Ja, men ljudet av en prutt är ganska harmlöst liksom, bara pff, alltså.
Men det är ändå där.
Ja, men liksom det, jag kan inte tänka mig att någon blir liksom kränkt av ljudet av en fjärt i, liksom, på deras podcast. Liksom. Det är ju det liksom, när man är i någons personal space och lägger av en atombomb. Och det är liksom, det är typ fispartiklar och det är liksom, du vet, alltså, all kinds of nastiness. Och jag vill liksom inte korrumpera någons någons tillvaro.
När jag stod och borstade tänderna i morse, då hörde jag faktiskt en riktig jävel från ett rum. Förmodligen någon som fes i sömnen. En riktig.
Var det ett djur
dragnagel,
eller var det ett husdjur?
Nej, en människa.
Ett djur eller en
var
hund?
Ett djur. Oklart.
Nej, alltså det var ju inga djur där. Det här var ju på Retro SM Meetup. Det var från en av de här.
Ja, jag tror vi snackade om Jimmy.
Våningssängarna. Nej.
Nej, men det är alltså, det kan man inte hjälpa liksom. Man kan inte hålla det emot dem.
Men det är ändå väldigt roligt när man står där på morgonen och hör världen sån.
Ja, liksom, puttar det roligt liksom, alltså.
Hej. God morgon.
Så gjorde ju min syrra. Hon hörde att man var vaken, så helt plötsligt hörde man från rummet bredvid såhär. God morgon, Jimmy.
Så jäkla dum.
Jättehofta. Men nu ska vi inte prata mer om bajs.
Eller fisar.
Ni hittar som vanligt på spelsnack.com. Där finns länkar till alla ställen vi finns, som Spotify, Apple Podcast, RSS-flöden. Vi finns överallt och du kan lyssna på podcast. Skriv till oss på Spotify i kommentarerna, det är jätteenkelt. Eller mejla till oss på kontakt@spelsnack.com eller kommentera på loading. Så hörs vi igen nästa vecka. Då har vi Adam med oss.
Mm.
Ska vi prata om Fantasy Critic-ligan?
Och Space Marine 2.
Ja. Det ska vi. Så vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ljumsken.
Är det woke och fjärta i sin podcast, Nick?
Alltså, du fjärtade ju som en gravid kvinna, så ja.
Okej, hej då!